Välkomna allihopa till avsnitt 204 av denna världens bästa podcast.
Det vet jag inte om vi vill påstå.
Enligt utsago från Anonym.
Precis. Exakt. Det är så man gör journalistik då faktiskt.
Precis.
Typ en röst i mängden, ja. Så blir det så här Twitterstormen eller enligt, det var faktiskt en intressant krönika i Dagens Nyheter idag. Det räcker att en person tycker någonting så är det värt en rubrik.
Så är det.
Ja. Andrew Walden i DN skrev en fantastisk ledare om det idag.
Det ska referera
mer till den senare. Senare i poddavsnittet. Men det är ganska roligt. Ja, så att absolut världens bästa podd då.
Ja.
För flera har ju faktiskt påstått det i sina kommentarer till oss.
Jag är ganska säker på att jag har hört det sägas.
Ja. Men
så är det ju.
Då är det ju så. Då är det ju så.
Det kan vi
säga. Tycker någon.
Ja, det tycker någon.
Asterix på det.
Eller hur?
Så här kan man läsa längst ner. Tycker någon. Sagt i mängden.
Mm. Ja. Men då är vi, det har ju VM i längdskidor har ju dragit igång här idag faktiskt. Vi ska snacka lite om det om en stund. Men först ska vi prata om en mycket intressantare skidåkare, nämligen dig.
Just det.
Som åker skidor i shorts.
Faktiskt.
Vad är det tillåtet att köra hårt på Nattvasan?
Ja, det är det nog faktiskt. Det märkliga är nog att man får nog faktiskt köra i vad man vill. Däremot måste man ha med sig vissa överdragskläder i sin ryggsäck.
Ja, det är sådana som, alltså, det är som de här reglerna i swimrun från början.
Nej, men det är sån här jävla vinterkrigskänsla liksom på den här med Nattvasan. Det är typ man ska kunna överleva i bivack där ute typ.
Måste man ha med sig typ försvaret sån
hudsalva
serat
som man kan äta då, blir spannat. Ja, precis. Måste också med dig ett rakblad och en morakniv som du så här kan tälja en bäver mitt i natten eller någonting.
Tälja en bäver?
Ja, för att äta om du ska överleva. Nej, men precis som att nej, men man måste ha så här överlevnadsutrustning med sig, ungefär. Det är precis som att man åker rakt ut i vildmarken till en okänd mörk och mycket, mycket, mycket kall framtid.
Ja, precis. Som en expedition ute i det okända.
Just det.
För att erövra nya delar av världen.
För att erövra absolut vita delar av Dalarnas karta.
Då undrar man ju, hur var det här utrustningskravet under Nordensköldsloppet? Där det hade antagligen funnits större anledning att ta med sig
överlämnat utrustning. Det fanns absolut inga krav överhuvudtaget. Det fick man faktiskt både ha på sig vad man ville och använda vad man ville. Vad jag minns så erbjöds det dock möjlighet att ställa ut kläder längs vägen då, som de transporterar ut till vändpunkten.
Ja, just det.
Och så vidare. Vilket vi använder den tjänsten då, för det är ju gött att ha grejer. Men nej, det fanns ingen obligatorisk utrustning. Nej, men det är väl bra att man kan ha med sig en extra överdragsjacka. Sådär. Det är väl bra att det hade varit skönt om det var valfritt. Liksom, typ. Men det hade kunnat vara mer så här disclaimer då. Om du tenderar att vara en naiv människa som inte vet ett eget bästa, då är det obligatoriskt att ha med dig en extra vindjacka. Men om du är normal, så här, normal erfaren av väder och vind och någon gång har frusit tidigare i ditt liv, då kanske du vet att klä dig ordentligt. Typ så. Det är alltid så där. Man ska alltid sänka såna här regler till minsta gemensamma nämnare, för att någonstans i något sammanhang finns det någon stackare som inte vet sitt eget bästa, och då ska alla andra lida för det med.
Ja, man kan inte uttrycka alla regler så ingående. Det jag kanske har sagt innan, men det är ett sånt roligt skämt som en komiker drar kring. Man ska inte kasta sten när man sitter i glashus. Om man inte är instängd i ett glashus och har en sten.
Nej, exakt.
Och behöver ta sig ut.
Nej, exakt.
Ja, så man kan alltid rätta till alla ordspråk lite.
Så är det ju. Ja. Precis. Det är faktiskt sant. Jag tror att man får starta hårt, men man ska ha med sig lite grejer där, överdragsjacka och något annat. Jag har faktiskt inte läst på så mycket än. Jag har anmodats att läsa på här av min partner Joje, men jag har inte gjort det än. Men så vitt jag förstår är det någon form av ryggsäck som man ska ha med sig då, där man ska peta ner diverse olika saker och sådär. Men hur som helst, jag kör ju shorts under träning om det inte är jättekallt.
Du kommer ju antagligen inte köra shorts. Nej, på Nattvasan får missa.
Antagligen gör jag inte det. Därför att det finns ju det är väldigt lite sol under Nattvasan. Det är väldigt lite dagsljus och det är liksom väldigt lite risken för att det faktiskt blir lite kallt eller ganska kallt är ju stor eller överhängande. Nu ser det faktiskt ut som att det ändå ska vara lite plusgrader på dagen, så att det blir nog inte så kallt. Men sen är det också så att risken för att då när man kör 9 mil och det är mörkt och man kommer bli lite trött och dessutom ta i, så är ju risken faktiskt att man också någon gång kör omkull. Och då är det ju lite bättre att ha långa byxor för att man kan skrapa. Jag har ju faktiskt fortfarande lite skrapsår på knät efter att jag körde omkull, eller skorpan håller på att falla bort nu efter att jag körde omkull en gång i Kalifornien. Mm-hmm. Också i shorts såklart.
I shorts.
Men det är ändå värt lite skrubbar i knäna ibland för att få köra i shorts, för det är en skön känsla. Och nu är det så här, jag gillar ju åker jag i shorts. Varför? Jo, men därför att jag har ju tight under shortsen. Sen har jag ju på mig underställ, ett underställ och vindjacka, eller två underställ och vindjacka. Och vantar, för det har man ju i skidhandsken, och någon form av pannband. Och det räcker ju, jag är ju dyngsur av svett. Och då är det ganska skönt faktiskt att ha 20 cm av bar hud på benen. Ben som jag aldrig någonsin fryser om överhuvudtaget ändå.
Som en kylfläns.
Som en kylfläns, men också som en så här skön frihetskänsla. The outdoors, det ska vara lite bar hud någonstans tycker jag.
Mm.
Faktiskt. Och det är ju faktiskt ett stort misstag som väldigt många människor gör. De klär sig för mycket. Så, och igår, jag menar, jag körde på skidstadion igår. Det var ju magiskt. Det var ju aldrig kallare. Det var noll när jag började. Sen kom solen upp och jag menar, det värmde ju på ganska rejält by the time jag var färdig. Det kan ju du själv vittna om. Du var ju där och fotade mig lite grann.
Eller hur? Det var ju riktigt vår.
Ja.
Fantastiskt fint. Ja,
jag var den enda som var klädd riktigt. Skidshorts, alltså det är det nya svarta. Däremot vet jag ju att det stör ju riktiga skidåkare jättemycket.
Sådana stillpoliser.
Ja, stillpoliserna är ju inte
nöjda. Jag tänkte fråga om det fanns en funktion med det, eller om du bara hade det som en gimmick.
Nej.
Jag gissar att...
jag är ju inte mycket för gimmick så faktiskt. Men det gör ju ingenting att det stör sådana här stillpoliser lite grann. Det är ju bara, det finns ju lite humor där faktiskt.
De hade mycket annat att störa sig på skidarenan just när vi var där, tror jag. Det var ju några skolklasser där som hade aldrig åkt skidor tidigare. Och just klädmässigt så kanske de hade ju inte shorts och de hade ju inte heller skiddress. Men många körde ju i luvtröjor och Adidasbyxor och liknande. Men många av dem körde också åt fel håll i skidspåret.
Ja, men jag var ju uppfylld av den där glädjen av att ha kört runt de där 5 milen och det fina vädret. Så att jag kände att jag tyckte inte säga någonting till någon. Men jag hade ju ändå velat fråga, inte så här, okej, de körde åt fel håll. Men jag hade ju ändå velat växla några ord med de lärarna som släppte iväg de här eleverna. Därför att, och då tänker jag på elevernas bästa. För jag menar, det var ju väldigt isigt igår, det var väldigt snabba spår. Och i de här nedförsbackarna går det ganska snabbt. Så att jag menar, det är ju inte så helt självklart att skicka ut någon som aldrig har stått på skidor. Så här, som då hasar sig, slash promenerar, slash... vinglar sig, saxar upp för någon backe och sen åka nedför i de här spåren. Det som blir som curlingbanor och det går som fortast. Det går för mig 46 km i timmen.
Det är ganska fort.
Det är ju inte helt självklart liksom att man skickar ner en 14-årig tjej där.
Jag pratade faktiskt med en lärare som var där med eleverna. Ja. Det är sin annan jag träffade dig. Men hon var bara glad och tyckte att det var så kul att de åkte skidor, för det var inte många av dem som hade gjort tidigare.
Ah, okay.
Så jag vet inte hur stor koll hon hade egentligen. Sen pratade jag även med flera av eleverna under tiden jag var där. Bland annat kom en kille fram till mig och bad om råd om hur man bromsade. Så att, det fick han ju råd såklart, och jag förstår att han ville ha det.
Ja, men det lustiga är ju att läraren var ju inte själv ute i spåret, utan läraren har ju liksom bara så
ut. Ja, de sprang runt och fotade lite med sina telefoner.
Ja, precis. Men, sen är ju det alltid, det är ju faktiskt en fara på riktigt där. Om, så här, det var ju några av dem som inte riktigt fattat att andra skidåkare också kommer i väldigt hög fart från dem, och man ser ju liksom inte runt kurvor eller krön ibland.
Nej.
Och man vill ju inte gärna kliva ur spåret när det går i 46 km timmen heller. Man vill gärna liksom stå där och inte behöva veja för något. Och problemet var ju att typ några av dem så här, typ la sig i spåret, du vet, i den långa nedförsbacken, och de kom från sidan där och skulle på spåret och så här, trilla
och blev
bara väldigt så här omedvetna om att det kommer skidåkare hög kvart, så att det kan man väl alltid säga till dem. Men hur som helst, det är väl att det är härligt att låta människor introduceras till nya idrotter, det får man ändå säga. Jag tycker ändå, om du tittar på min klädsel, så hängde den ju ändå ihop rent estetiskt och stilistiskt och färgmässigt. Det är ju liksom ändå blåa, det är ju ändå så här, det är blå jacka, väldigt snygg Colting Borsén-jacka. Sen är det ju då svarta väldigt snygga Salming shorts, där under har jag då ett par Salming tights. Sen har jag ju också då väldigt, väldigt snygga blåa kompressionsstrumpor då, tillsammans med blåsvarta skidpjäxor. Så att rent estetiskt så är det lite grann en, det är lite grann en, jag menar, en fröjd.
Jag skulle vilja säga så här, att du generellt sett alltid är duktig på heavy color matching. Som en urban american från Bronx.
Ja, tack Niklas.
Det är en styrka du har,
faktiskt. Men jag, då är, vad jag vill säga, och det här, nu pratar jag till hela skidsverige och faktiskt hela egentligen skidvärlden då, vilket ju egentligen bara blir skidsverige och lite av Norge också då, vi ska vara, men vi är generösa nu, säger, pratar hela skidvärlden då.
Du var ju tysk med i finalen här.
Ja, just det. Men ändå så, det är väldigt, det är väldigt så, det är Sverige och lite Norden så. Men då säger jag så här, nu är jag en early adopter här med skidshorts. Men kom ihåg vart ni såg det först, för att det här blir det nya modet. Hade Petter Northug kört skidor i år, så hade han ju kört shorts.
Man ser väldigt många faktiskt som kör utan ärmar ju, så att det är inte helt omöjligt att det kommer med korta ben snart. Nej, det har du rätt i.
Ja. Det är väl att de är lite fladdriga. Det är väl de fladdrar ju lite grann sådär. Vilket ju ger en liten sån, och tillsammans med kompressionsstrumporna så kan det ju ge en liten sån crossfit/mountainbike-känsla kanske, men...
Jo, men det finns ju tajtare shorts.
Ja, nej, men jag gillar dem, att de ska vara lite så luftiga.
Det kommer vi nog inte få se i världscupen.
Nej, kanske inte. Nej, kanske inte på världscupen, men lite mer så social riding. Ja, hur som helst, apropå då världens mest konservativa sport i tämligen då snäv konkurrens då med cykling, som ju också är en überkonservativ idrott.
Så är det ju.
Eller inte bara idrott som tävlingsform, utan en motionsform. Alltså det utövarna obeaktat, om de tävlar eller inte, är ju djupt konservativa.
Ja.
När det kommer till många saker, utrustning och kläder och så vidare.
Och utseende och stil. Och,
ja, stil.
Eller cykling är väl ännu värre än skidåkning, får man säga, just det fallet.
Cykel är ju en sann, på riktigt, en global idrott. Så där är det ju lite mer, den konservatismen är ju mer cementerad på många olika platser. Det är ju mer en global företeelse. Medan återigen så här skidåkiga konservatismen här, den är ju centrerad ganska mycket kring Mora, Orsa och
Trondheim, lite
skidåkiga världen då, i den lilla stora. Men nu har vi bevittnat det här, och det här är ju stor humor. Nu har vi tittat på skid-VM här idag.
Vi har kollat på sprintfinalerna tillsammans i dam och herr.
God underhållning. Kan ju eventuellt bli det enda jag ser av skid-VM, men
det gick ju lite knackigt för svenskorna där på upploppet. Tyvärr.
Ja, jag tycker ändå verkligen imponerande av Stina Nilsson. Det sa jag redan när hon bara stod på starten där. Det är fan inte dåligt. Hon drog baksidan för 4 veckor sedan eller någonting, och ändå topp 6 då, minst då, inför finalen. Det är ju superimponerande. Så där får man ju verkligen, det är ju, ja, det var jättebra, men sen det är ju sprintskidåkning, det kan hända mycket.
Eller hur?
Det var ju coolt att se Kläbo när de sportade. Alltså det är ju imponerande att se, alltså, hur man kan ha ordning på alla stavar och,
ja, det är helt otroligt.
Stavar och pjäxor, eller stavar och skidor i den hastigheten.
Ja, det...
och kunna koordinera det. Men så händer det ju ibland då att någon sätter staven på insidan och så går det åt skogen. Men det vi måste prata om då, apropå den här konservatismen, det som är dagens stora snackis i hela skidvärlden, och kommer vara antagligen över hela då, i världens mest konservativa idrott, det är ju den här videon som har blivit ett stort samtalsämne då, musikvideon.
Ja, du menar Kalle Halvarssons gangsterrap?
Kalle Halvarssons gangsterrap tillsammans med Robin Bryntesson.
Ja, där han då hugger huvudet av Kläbo och eldar upp Petter Northug, som faktiskt inte är med.
Han kräks på Martin Jonsrud Sundby och men det är lite så pappdockor om dem då.
Ja.
Och titeln på musikvideon då tror jag är då Who the fuck is Norway? Vilket ju också rent grammatiskt blir lite märkligt.
Ja. Faktiskt.
Hade man ställt frågan så här,
en person.
Ja, eller where the fuck is Norway? Konstig fråga, för det vet vi vart Norge är. Who the fuck is Norway?
I videon
så are the fuck Norway?
Han kör ju någon replik där i videon som är att oh, Norway, that's a place in Sweden, right?
Nu är det ju, och då, nu tror jag ju att det är så här, det här är ju, det här måste vi prata uttömmande om faktiskt, för det är ju väldigt stor humor. Det är ju så att Robin Bryntesson då, som är Kalle Halvarssons parhäst i den här videon, har ju tidigare gjort en hel del humor i TV. Han är ju väldigt rolig, den här killen. Han har ju tidigare gjort så här parodigrejer inför ganska många mästerskap och så, där han har liksom så här tävlat mot Norge och så här fingerade skidstafett där de liksom springer in skidskyttestafett inne på ett badhus med gruskarna i skidor och ja, man har ju massa såna crazy grejer liksom, och det är ju uppenbar, det är uppenbar humor liksom, uppenbar humor slash parodi.
Ja, ja. Ja. Det går inte att det går inte att ta miste på. Sen får ju var de än ta ställning till om de tycker att det är roligt
eller inte. Ja, men så är det ju med humor. Ja.
Så
ja,
fungerar humor.
Ja, 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 precis. Passar alla, passar fan ingen.
Nej,
så är det. Men i alla fall han gjorde ju också en väldigt väldigt rolig video förra året som ju är då alltså en musikvideo. Tidigare har det varit mer så här videos, alltså sketcher får man ju säga, men han gjorde ju en musikvideo förra året om som hette Kalla.
Just det, den, jag vet vart jag såg den första gången tror jag. Det var när du och jag var i Lund.
Ja, Kalla, och det har han ju då gjort en någon form av parodi eller någon form av cover på låten, en låt som Adele har gjort, va?
Ja, precis. Det är väl Adels den här stora hitten som kom som heter Hello.
Ja, Hello. Heter den Hello?
Jag tror
det. Och då tänkte jag, Hello. Och nu tar vi ett nytt spår. Hello. Och då kan inte jag sjunga det, för då blir det Hello. Is it me you're looking for?
Ja, då blir du Lionel Rich.
Ja, precis. Ja, ja. Då blir det mer så här. Jag kan inte sjunga den på något annat sätt än. Jag vet ju hur den här Adele-låten går, men så fort jag hör Hello. Is it me you're looking for? Ja,
för den går ju nästan likadant, för jag tror den går Hello, nej. It's me.
Ja, Hello, it's me, ja, precis. Vilket ju också är en sån märklig typ. Vilket ju också är en sån här, vilket en sån här freudiansk felsägning, eller lite grann av en Tourette-grej för mig. Att varje gång man ska till att säga, nu säger man inte Hello, man säger ju Hello, eller så här. Ja, man säger ju inte så ofta Hello ändå.
Det är ju om man talar med någon som inte talar svenska.
Ja, men då säger man ofta att, ja precis, ja jo visserligen då, men hello, då kan det bli så att då blir det som en Tourette-grej för mig, att jag vill automatiskt följa upp det med is it me you're looking for?
Men jag tycker ändå att hello säger man så sällan så att det är okej att säga det varje gång.
Ja, okej, precis. Ja. Hur som helst, tillbaka, backa ett steg då, den videon.
Nej, men vi kan bara säga det också om Hello, is it me looking for? Jag kan ha nämnt det tidigare, men det är otroligt kul när någon har satt upp såna här lappar på stan med en bild på Lionel Richie. Och så står det, hello, is it me you're looking for? Och så är det sådana här lappar man kan dra av med ett telefonnummer på. Ja. Så sitter under på rad.
Vem ringer man till då?
Nej, det vet jag inte, men det är kul ändå.
Ja, det är jättekul. Ja, det är extremt kul. Egentligen allting med Lionel Richie är ganska roligt faktiskt.
Man skojar väl ganska mycket om Lionel Richie i Nile City.
Lionel Richie-biljetter! Mm-hmm. Ja, just det.
Ja, jag ser det.
Ja, precis. Ja, jag ska inte underskatta Lionel Richies karriär. Han hade faktiskt en fantastisk solokarriär på 80-talet.
Ja.
Ja.
Undrar vem som är mest känd, han eller hans dotter, adoptivdotter?
Ja, nej, men nu är hon ju 100 gånger kändare än Lionel Richie. Det är ju ingen som minns med Lionel Richie idag. Om man skulle säga Lionel Richie-biljetter, det är ingen som skulle fatta det.
Det är kanske sant.
Nej. Om man skulle säga så här: hello, is it me you're looking for? Det är ju ingen som har hört den här låten idag.
Ja, fast det kanske är fler som känner igen utan att veta att det är Lionel Richie, tänker jag.
Ja, precis. Ja.
Nu kan du ta några steg
tillbaka. Nu backar vi ett steg, och du gjorde i alla fall Robin Bryntesson en cover på den här låten, Adeles Hello. Ja. Inte då Hello, is it me you're looking for, utan Hello,
it's me.
It's me, ja. Hello, is it me you're looking for? It's me.
It's me.
I alla fall, där han då, där hela låten går ut på att han är kär i Charlotte Kalla.
Den är jättebra.
Den är otroligt rolig välgörning. Den är ju hemma snickrad, men den är ju svinrolig. Charlotte Kalla är ju med.
Mm.
Jag menar, hon har ju liksom, hon spelar ju med i det här då. Det bygger ju liksom på att han är olyckligt kär i Kalla, och så hon nobbar honom, han så här tränger sig på och så här kommer på oburet besök, och hon kastar ut. Ja, den är ju svinkul i alla fall.
Den är rolig.
Ja, riktigt kul, riktigt rolig. Så man förstår ju så här att det här är ju Robin Bryntesson som har så här uppviglat Kalle Halvarsson, så här, fan, nu gör vi en musikvideo så här, who the fuck is Norway?
Så är det,
återigen tveksam grammatik. Nej, men ändå intressant. Who the fuck is Norway?
De har uttalat sig i pressen nu, både Kalle Halvarsson, svenska landslagsledningen, norska landslagsledningen, Kläbo, Iversen och Bryntesson.
Mm.
Och då som i det här TV-programmet som heter Helt Ram, som tydligen har gjort många sketcher med norska skidåkare.
Ja, men det är ju det han är med Bryntesson. Det är ju i Helt Ram som han har figurerat.
Och alla tar ju avstånd från det och säger att Kalle blev nog inlurad i det här, utom då Bryntesson och Helt Ram som tyckte att det var ganska kul.
Nu är det ju så här, det beror ju på hur man ser på det. Det är klart att det är ju tämligen grovt, det är ju lite sexuella anspelningar och men det är ju otrolig humor. Man måste ju förstå bakgrunden till det här med att liksom att Kalle Halvarsson, alltså Petter Northug har baktalat Kalle Halvarsson, alltså de har gnabbats så där
under ett decennium.
Ja, under ett decennium, och liksom så där pikat varandra, och det har ju alltid varit övertag Norge, och eftersom som Petter Kalle Halvarsson har liksom aldrig riktigt vunnit någonting, men Northug har liksom så här, Det har varit lite skott på öppet mål då, på Karl Alvarsson, som jag gillar som skidåkare. Jag tycker ju han är en frisk fläkt sådär. Han har lite otur med, han bryter stavar och sånt där och, liksom, och väljer fel spår och är lite otaktiskt.
Går ut lite hårt då.
Skitsamma, han är ju en duktig skidåkare, men i alla fall det är ju bakgrunden att det finns liksom, det finns ju liksom en sån här en liten sån konflikt. Det är ju inte en konflikt på riktigt, utan det är ju en konflikt i liksom massmedial konflikt. Återigen, någon sa i något kommentarsfält, det är på den nivån liksom.
Ja.
Typ på en ledande fråga, vad tycker du om? Nej, men han, och så blir det så här, media blåser upp. Jag tror inte att de privat är ovänner på något sätt.
Jag tror inte jag heller.
Nej, de har ju båda två tjänat på det här.
Mm.
Kan man säga genom åren. Men jag menar, det är ju en, jag tycker det är ju en, ser man det på rätt sätt, så är det ju en rolig musikvideo. Den är ju rolig liksom. Det är ju verkligen så här in your face Norway, who the fuck is Norway.
Det är ju Kalle går ju lite tillbaka till liksom rappens begynnelse, som verkligen gick ut på att håna sina rivaler och liksom
ta ära av sina rivaler. Ja. Exakt.
Ja, jag tycker Kalle gjorde det fullt ut och med bravur här.
Ja, och dessutom nu med
liksom peta på de ömma punkterna och slå där det känns hårdast.
Ja, fast måste vi ändå säga nu i eftertankens kranka bleket som vi ändå befinner oss just nu då, så vann ju, vet du, han Kläbo vann ju nu sprinten.
Kalle var ju inte ens med i finalen.
Nej, Kalle körde ju bort sig redan i, tror jag, semin. Eller i kvarten till och med, på grund av en bruten stav. Kanske ändå inte på grund av en bruten stav, för att han körde otaktiskt och blev ju helt ifrånåkt.
Mm.
Så att det är ju ändå så här att det är ju en lillebror som retar en storebror. Och det vet man ju att en storbror är väldigt mycket överseende med lillebror så här, för att man vet att man kommer ändå dunka till och brotta ner honom och göra pickedörren på honom när han ändå liksom. Så att låt han hållas lite då.
Ja.
Låt han vara kaxig när det gäller. Det är tråkigt, så jag tycker videon är ju rolig, videon är ju humor, det är ju roligast. Nu, jag menar, det är ju det roligaste som händer en tråkig idrott på hela det här VM:et. Det är ju det här.
Skidåkningen kan ju behöva all uppmärksamhet av den här sorten som överhuvudtaget går att få.
Sen är det ju mer i humorpreferens om man tycker det går över gränsen när man har sexuella anspelningar. Personligen tycker jag inte det gör ett jäkla skit, för det är liksom ingen som blir kränkt av det i de här sammanhangen. Så, nej, men det, jag tycker det är roligt, det är lite fyndigt. Det tråkiga tycker jag är att Kalle Halvarsson inte kan stå för det. Och han säger precis som att han har liksom så här blivit inlurad i det här. Typ så här, ja, men jag gick bara in i det här lagret och så helt plötsligt var det en musik. Helt plötsligt så stod de där och skulle göra musikvideo. Och så bara, jag vet inte, helt plötsligt så bara jag råkade gå förbi micken. Och så bara helt plötsligt så hade de klippt ihop någonting där jag var med. Jag vet inte vad det här är, jag har inte varit med och medverkat i detta. Det är fan roligt, jävla Robin.
Det roligaste är att norska skitförbundet säger, ja, det var olyckligt, men vi tror Kalle blev lurad in i det.
Det är ju faktiskt att göra sig själv ganska dum. Det är ju liksom så här att lite omyndigförklara sig själv.
Det är ännu värre.
Det är ju faktiskt ännu värre. Det hade varit mycket bättre om han stod för det och sa så här: ja, nej, men this is how we roll liksom. Jag tycker inte att ta en jävla skit från Norge längre. Det hade ju varit bättre så här. Det här är mitt svar. Jag har tagit så mycket skit i alla år och nu svarar jag med liksom humor och en välproducerad video och liksom
en gangster rap.
Ja, en gangster rap liksom, who the fuck is Norway, och det är mitt sätt att boosta mitt självförtroende, och ser man inte humor i det så kan man dra åt helvete typ.
Kolla på cykling istället.
Ja, kolla på cykel då istället, eller ja, precis.
Ja.
Ja, exakt.
Precis. Jag håller med dig.
Så det är ju lite tråkigt tycker jag att inte han kan stå för det. Jag bara så här, vadå? Det här är ju liksom, det här är ju den världen vi har levt i. Eller det här är ju den här, det här är ju liksom bara ytterligare ett varv av den här låtsaskonflikten eller någonting då. Det är ju bara ytterligare ett sätt att skapa lite positiv uppmärksamhet. Ska alla ta avstånd från det här och liksom göra av, vad fan är det för pinsam PK-värld som vi lever i?
Han borde vara lite mer norrtugg helt enkelt.
Ja. Han sitter ju hemma och tittar på det här på repeat och skrattar ihjäl sig åt det här och tycker ju fan att inte jag kom på det här.
Så kan det vara.
Ja, så är det ju. Jag menar, i Norge sitter man ju så här, fan att inte vi kom på det här.
Oavsett.
Who the fuck is Sweden? Alltså de har ju,
oavsett vad de gör i Norge, om de gillar eller tittar på det eller vad de tycker om det. Så om Northug hade gjort den så hade han ju inte bett om ursäkt efteråt.
Nej, han hade ju inte bett om ursäkt. Nej. Det är ju det som är problemet, Kalle Halvarsson. Du ska ju inte be om ursäkt för det här, stå för det här. Det enda man skulle kunna invända är ju, det är två saker. Kanske att han istället för att göra den här musikvideon skulle ha tränat på starter. Sprintstarter.
Ja.
Där man inte bryter stavar. Nummer två, att han måste varit lite nervös när han visste att detta skulle komma ut. Och det kanske inte var taktiskt och mentalt och känslomässigt riktigt att släppa den här videon dagen innan skid-VM. Antagligen har det stulit ganska mycket mental energi från honom.
Två mycket relevanta
invändningar.
Jag tycker ju att Kalles svar på det här när det blev lite storm kring det skulle ju varit att göra en ännu värre låt. inte att göra avbön. Han skulle släppt en ännu värre
rap. Ja, den osaturerade, versionen.
Ja, ja, faktiskt.
För jag tycker ju han verkligen tog ut svängarna på ett härligt sätt i den här videon. Mm. Alltså de har ju verkligen så här suttit, de har ju verkligen så här, kan vi säkert innan då, fan, kan vi säga så här? Ja, fan, det är klart vi ska, jag kör på liksom. Ja. De har verkligen tagit ut svängarna, jag vet inte när den här spelades in, men kanske någon gång i somras.
Vem vet?
Under en vilovecka. Man hade druckit lite kanske. Jag vet inte.
Hoppas.
Ja, ja, hur som helst. Det tråkiga är ju att han gjorde liksom backa tillbaka. Han skulle ju haft det som en boost. Jag bara, nej, det är det. Jag är typ så här, jag kommer ut nu. Guns fucking blazing här nu.
Han skulle haft detta. Han skulle ha varit lite förutsägande. Han skulle haft en värre version och släppa direkt bara. Man har hört att man kan inte bromsa sig ur en kris. Man måste gasa sig ur krisen.
Ja, ja, ja. The extended version. Ja, ja, exakt.
Det är faktiskt det.
Ja, ja, men det... Ja. Det är ju ändå lite tråkigt för att säga Karl Alvarsson, och det blir ju minus psyke på det här direkt
faktiskt.
Ja. Men ja. Nu är det ju så rent internt i skidlandslaget måste man ju veta om att den här skulle komma också. Och så här i det fördolda så är det ju naturligtvis att han har fått någon form någonstans deras välsignelse att släppa den här. Därför man vet att den genererar väldigt välbehövlig uppmärksamhet till ett skid-VM, speciellt när det gäller herrsidan som annars hade gått väldigt många förbi. För jag menar, vad är det man ska kolla på egentligen? Man ska kolla på Kläbos välkammade uppsyn när han sprintar ifrån så här, och så bara, han vann, det var ju väntat. Okej, vad är dramat liksom?
Nu är det ju nästan på att bli ett slagsmål mellan Kläbo och en av de här ryssarna i semifinalen. Mm. Det var uppfriskande tyckte jag. Inte att det skulle bli ett slagsmål, men att det ändå var lite så här heta känslor.
Ja, men liksom, det har ju hänt 10 sådana incidenter redan innan man släpper pucken för första nedsläpp i en hockeymatch liksom.
Det är ju sant i och för sig.
Ja, eller ja,
jo, absolut. Hockey har ju en mer tradition av att
det är klart, man ska ju inte
orsaka hjärnskador.
Ja, ja, nej, man ska ju inte slå sina medtävlande, det är ju självklart naturligtvis, men jag menar, i striden sätta så är det ju lite kroppskontakt, det är ju naturligt att det ändå kommer att växlas lite hårda ord och sådär. Han slog ju inte till någon, att han var väl mer
han knuffade honom.
Ja, knuffade honom.
Åkte på honom. Knuffade honom.
Ja. Då tänker jag återigen på Nile City med drive-by. Vet du vad det är? Pågatåget. Han knuffar mig.
Men det är det Nile City.
Ja, det är det.
Är det inte det där hip-hip eller någonting?
Jo, det kanske är förresten. Ja, det är hip-hip förresten.
Det är mest skåningen.
Ja, hip-hip. Ja. Ja, precis. Ja, men lika roligt ändå.
Ja, det är ju, ja, absolut.
Så är det.
Ja.
Knuffa, så att det är ju ändå på en väldigt mild nivå allting. Nej, Karl Alvarsson, du skulle stått för det här. Det hade varit mycket bättre för dig. Det är min kommentar.
Ja, och jag tycker att han skulle gasat.
Han skulle möjligtvis kunna gasas ur den här krisen genom att ställa upp i nästa lopp i shorts. Hör av dig, Kalle. Jag skickar ner mina till dig.
Mm. Kanske jag kan tejpa upp dem bakom låren så de blir lite mer strömlinjeformade.
Nej, nej, men det där är ju själva grejen att det fladdrar lite. Det sätter ju liksom myror, det ger myror i brallan som andra.
Är det så?
Ja.
Jag tror att det resulterar att han blir ännu mer frånåkt av den här turbulensen som kommer ske bakom honom.
Ja, kanske det, kanske. Mm. Men jag körde ju märkligt fort. Jag hade 17,6 km i timmen igår i snitt på min... familj.
Ja, men du körde ju inte skidspår, du körde ju rådelbana mer där uppe på skidspår.
Ja, ja, nej, men det ska ju upp, det ska ju runt. Det är ju inte gratis bara. Måste ju upp för backarna innan man ska ner för dem.
Det är sant.
Ja, och kurvor och svängar och vändpunkter och grejer.
Du har inte riktigt Kläbotryck i dina lår när du skater upp för backarna. Nej. Eller timing i
slagsättning. Nej, nej, det ska ju, nej, det har jag inte. Det är ju inte många som har Niklas.
Nej.
Nej, nej.
Helvete vad han har tryck i benen alltså.
Ja, det är helt sjukt. Ja, ja, det är märkligt.
Ja.
Fantastiskt.
Härligt.
Bra, men vi har ju ett intressant ämne att förhålla oss till i det här avsnittet. Och jag tycker att vi direkt då hoppar in på våra partners.
Då kör vi. Den här veckan börjar vi med att presentera våran långvariga och...
ständigt närvarande.
Ständigt närvarande partner. Mm. Apollo och Apollo Sports.
Precis.
Ja, det är dit man ska vända sig helt enkelt. Om man ska åka på träningsläger.
Just det. Mm. Om man ska åka på träningsläger eller på en inspirationshälsoresa. Nu är det ju så här att träningsläger, själva ordet träningsläger, tycker jag förpliktigar lite grann.
Okej, en träningssemester då?
Ja, en aktiv semester.
Ja.
Mm.
så fort ordet blir träning, och speciellt träningsläger, då blir det ju, det blir lite det här östtyska.
Vad klingar sämst, träning eller läger?
Läger klingar ju mycket värre, Niklas, för det har vi ju faktiskt ganska hemska associationer rent historiskt,
ja,
med liksom läger.
Precis,
ja. Och även mer oskyldiga saker, exempelvis scoutläger, är ju kanske då blir väldigt så apart.
Men något man gillar
eller konfirmationsläger. Vad sjukt det hade varit om Apollo Sports arrangerade konfirmationsläger
till,
och eller scoutläger
till Mecka.
Ja, eller,
men nej, något som man gillar är ju lägereld.
Lägereld.
Sitta runt lägerelden.
Ja, exakt. Det blir ju, och så ordet träning blir ju väldigt så här lite hårt då kanske.
Ja.
Ja, så ordet träningsläger blir ju så här, det blir lite så här förpliktigande. Så om vi bara då helt och hållet bara låtsas som att vi inte tänkte på alla andra associationer som vi kan då få till läger, även om de mer oskyldiga då, typ konfirmationsläger, scoutläger.
Ja, men oavsett...
Tränings... Och jag skulle säga så här...
Det finns inget tvång i Apollos verksamhet.
Precis!
Så skulle
till skillnad från både scout- och konfirmationsläger, ja, där det finns då ett väldigt outtalat, om inte annat, inre tvång.
Ja.
Ja. Ganska obehagligt inre tvång associerat till de två företeelserna.
Precis.
Det vill ju då Apollo Sports vägnar genast då dementera att Apollo Sports sysslar ju inte med då vare sig konfirmationsläger eller scoutläger. Mig veteligen.
Eller ännu.
För i så fall har vi missat en väldigt, väldigt viktig del av vår marknadsföring av Apollo Sports.
Ja, vi har aldrig deltagit i varken scoutläger eller konfirmationsläger.
Nej, det har gått oss helt förbi. Ja. Utan vad Apollo Sports faktiskt gör då. Du sa ju helt rätt, Niklas. Du sa ju träningsläger.
Ja.
Så att jag vill ju bara bredda den. Jag vill ju mjuka upp den termen lite grann till att ett mer omfamnande, då mindre östtyskt begrepp. Så.
Aktivitetssemester.
Även då det vi bjuder in de här som kanske inte ser sig själva som personerna som faktiskt åker på träningsläger. Man tänker att det är människor som tävlar på hög nivå som åker på träningsläger.
Mm.
Så här, träningsläger är ju så här, det är ju lite hårt, det är lite så här disciplinerat att åka på träningsläger. Det är ju inte mycket så här, det är inte mycket glamour kopplat till träningsläger.
Så är det ju.
Ja,
den
gängse bilden av träningsläger är ju att det är lite lutherskt.
Precis.
Det är lite så här, nu jävlar åker vi iväg, nu ska vi straffa oss tillsammans här. Mm. Och nu ska vi bara, nu har vi all tid i världen här och bara att bara så här.
Det är plåga.
Ja, eller nu kan vi fullt upp så här, gå in i vår så här, självpåtagna narcissism här nu och bara maximera liksom genom luthersk drivkraft.
Ja, men, ja. Okay, men då, aktiv semester. Det är det de tillhandahåller. Inget annat.
Ja, nej, men det, för de som vill åka på träningsläger som är fine och helt okej okay och liksom bekväma med termen träningsläger, så är det ju precis det Apollo Sports gör och erbjuder.
Ja.
Men för de som också som hellre vill se på det som en inspirationsresa, som en aktiv semester,
ja,
som en hälsoresa, så är ju det precis samma sak, eftersom man bestämmer precis vad man vill göra själv.
Så är det.
Det finns ju inga tvång i det här. Så att jag vill ju gärna förmedla bilden av att Apollo Sports tillhandahåller fantastiska att man börjar med resebiten, fantastiska resor till förstklassiga destinationer med väldigt fint boende, bra mat och allt det här som man vill ha på en semester. Sen adderar man på då möjligheten att man också kan vara aktiv och träna och motionera och sporta och bli inspirerad och sådär, hålla sig i rörelse.
Ja, men det tycker jag ändå, det är rätt väg att gå.
Ja, precis. Ja. Om vi ändå tänker så här att vi börjar med det som ändå alla vill ha, så tänker jag så här. För idag vill ju folk i regel inte åka till det östtyska träningslägret. När man ställer fram en sorts grå, icke namngiven flinga på morgonen.
Inte när det vankar semester i alla fall.
Nej.
Det är inte det man tänker på.
Nej, faktiskt egentligen inte överhuvudtaget.
Nej.
Träningsläget till Dresden är ju inte, känns inte högaktuellt.
Nej.
Nej. Eller till Leipzig. Leipzig ligger väl i det gamla Östtyskland.
Jag vet faktiskt inte.
Ja, jag tror det i alla fall. Ja. Men hur som helst, ja, nej, men Apollo Sports har ju fantastiska destinationer, klockrena. Jag kommer åka nu till Fuerteventura och Plaitas. För vilken gång i ordningen vet jag inte, men
det som är nytt den här gången är ju att du ska barntesta i Plaitas.
Mm. Den andra av mina tre veckor så kommer Rufus och Elin dit, och då kommer vi då att barntesta, vilket då blir en lång följetong då på sociala medier.
Såklart.
Mm, ja. Absolut.
Det ska bli spännande.
Men sen, så, ja, och det är ju en jättefin anläggning. Sen är det ju
likaledes fina anläggningar på exempelvis Rådos, Tanjapura i Thailand,
Aquavista i
Powered by Playitas
i Egypten.
Inte att förglömma på för Fuerteventuras systeranläggningen som ligger en bit bort som heter La Pared.
Precis.
Powered by Playitas.
Mm.
Vi har anläggningar på Madeira och det finns lite, ja, finns lite här och där helt enkelt.
Eller hur?
Nya destinationer är under uppbyggnad. Men Apollo Sports är resebyrån man ska vända sig till om man vill ha en träningsresa. Icke att förglömma, det som är verkligen spjutspets erbjudanden, det är ju det här liveaboard, att bo på en båt och uppleva en veckas då semester med träningsinslag. Nu har vi liksom nu är det spåret vi kör, Niklas.
Ja.
Semester med träningsinslag. Det låter väldigt attraktivt. Ja, seglarläger.
Med
knop och knop liksom. Det är så här. Ja, matrosskola, matrosläger.
Det är inte så det är.
Nej, det är inte så. Det är ju inte ens en segelbåt vi åker på, utan vi åker på en motorbåt. Tack gode gud.
Finns det ens några möjligheter att lära sig en knop om man skulle vilja?
Det skulle man eventuellt kunna göra, men...
Inte av dig.
Absolut inte av mig. Det är absolut inte en tjänst som vi tillhandahåller som coacher på båten.
Nej.
Och vad man ska ha med den knopen att göra, liksom, vilket syfte den knopen har, det är oklart. Faktiskt.
Det är mer fokus på aktivitet här.
Mycket
också.
Mer fokus på aktivitet. Extremt lite fokus faktiskt på själva knopandet. Eller knåpandet.
Eller framförandet av båt.
Ligger inte heller på oss överhuvudtaget faktiskt. Vi har en kapten som kör båten. Och båten körs då till de vackraste platserna. De vackraste simdestinationerna i den här underbara kroatiska arkipelagen. Dit vi har då styrt kosan från Split. Och där vi också då gör lokala geografiska nedslag på land.
Geografiska nedslag?
Ja, men, ja, eller vad ska man säga? På fastlandsnedslag.
Ja, ja.
Ja, fastlandsnedslag.
Ur vattnet.
Ja, ur askan i elden. Ur vattnet på land.
Ja. Ja.
Nej, precis. Den semantiken blir lite bättre. Så fastlandsnedslag får man ju ändå säga då. Men då går vi i land här på, i små käcka orter, hamnarna där. Exempelvis då orten var på andra sidan där har vi Starograd.
Mm.
Och sen har vi ju andra magiska platser som vi stannar till och har det väldigt gött. Går i land, springer, dricker vin, äter ost. Ja, och så vidare.
Låter helt fantastiskt.
Liveaboard är helt suveränt. Det är en fantastisk resa. Det är verkligen det bästa av två världar. Vi åker, jag och Tobias Pettersson är coacher på en Colting Borsén-resa 18-25 maj till Kroatien. En prissänkt resa dessutom, så surfa in på apollo.se i allmänhet och kika, och på apollo.se/träningsresor för att titta på hela det utbudet och gärna då den här Kroatienresan. En riktigt magisk resa.
Det är fantastiskt.
Men det är öppet för alla som är intresserade av simning i öppet vatten helt enkelt.
18-25 maj.
Oh.
Hinner man fira Norges nationaldag precis innan man åker där?
Ja,
perfekt.
Underbart.
Härligt. Tack Apollo.
Sen har vi ju en andra partner i Selexir.
Selexir.
Ja.
Säg det igen.
Cell Elixir, ja.
Ja, det är underbart.
Ja, det är väldigt bra namn på en produkt som tillhandahåller just det.
Mm.
Elixir för cellen.
Eller hur?
För Cell Elixir är ju ett kosttillskott som syftar till att förbättra cellernas förmåga, kan man väl säga. Allting i kroppen är uppbyggt av celler, och i synnerhet så syftar ju Cell Elixir till att främja mitokondriernas funktion. Mitokondrierna är cellens kraftverk och de har då en avgörande del i en aktiv människas mående och prestation. Det är ju inte för mycket sagt precis då.
Nej.
Och det här är ett kosttillskott som är grundat av en svensk och en amerikan. Svensken känner vi, han heter Jonas Bohr. Och Jonas Bohr har en väldigt intressant blogg som man kan googla och läsa. Han stavar sitt efternamn B-O-H-R. Och läser man den bloggen så kan man följa hans, är man då, ja, scrollar tillbaka lite grann. Men man får väldigt snabbt insikt i att det här är en man som är ambitiös, som har höga mål och som också har börjat ganska sent med sin idrott. Och han har ju då en hög ambition att så att säga maximera sin potential trots sitt åldrande. Och i den här långa processen så kom han i kontakt med en amerikansk läkare som heter Dr. Gittele, Marcus Gittele. Han har skrivit en bok som heter Growing Young. Mm. Och i den där boken så beskriver Dr. Gittele då, som är faktiskt lite av en expert på just anti-aging och cellernas funktion. Vad man behöver göra i största allmänhet då med sin livsstil, det är ju det absolut primära, men vad man också sen då kan komplettera med i sin kosthållning och via kosttillskott, alltså exempelvis olika typer av kosttillskott som kan understödja funktioner som funkade mycket bättre när man var ung, men som funkar lite grann sämre när man blir äldre, inte minst på grund av att ja, kroppen kanske producerar då mindre av kroppsegna ämnen som produceras eller som man tar upp, eller så här att kroppens biotillgängligheten, liksom möjligheten att ta upp saker för kroppen blir sämre. Av alla möjliga av de saker som liksom händer när vi blir äldre helt enkelt.
Precis.
Där just den här bristande eller den allt mer försämrade egenproduktionen av vitala ämnen eller substanser, signaler av...
Vad de stoppat i Alexi?
Ja, de har stoppat i en mängd konstruktiva delar i selexir, bland annat de har stoppat i PQQ.
Ja.
Det är ett B-vitamin liknande, det är en naturlig substans som är B-vitamin liknande och den har extremt starka då antioxidativa egenskaper.
Mm.
Och PQQ har visat stimulera mitokondriell tillväxt då, bland annat. Och det är just det som är så avgörande i cellen då, att man har mitokondrierna som är stora och funktionella. Och dessutom så ser man att PKQ också ger ökad energi, har möjlighet att förbättra minne, kognitiv förmåga.
Mm-hmm.
Allt det är ju av värde naturligtvis, och allt det vet vi ju, tenderar vi att bli lite grann sämre när man blir äldre. Sen har vi ju koenzym Q10, och det är en väldigt stark antioxidant som man har pratat om ganska länge, och den är ju bland annat ofta använd i skönhetskrämer och antirynkkräm och sådär. Har en effekt också på huden då. Och QT har vi naturligt i oss, men tappar med stigande ålder. Så det är ju ett exempel på en sån här substans som vi liksom inte kan använda på samma sätt, eller kan producera på samma sätt, eller inte kan ta upp på samma sätt. Och då har det en viktig del i ingredienserna här i Selexir.
Mm.
Och är man 40 år gammal så har man ungefär 30% lägre nivåerna vad man har när man är ung, kanske 20.
Jag är 40 år gammal.
Ja, så att, passa dig.
Jag åt Selexir i morse faktiskt.
Ja, men tycker du då?
Ja.
Så att, därför har vi då koenzym QT. Sen har vi också ALC, eller acetyl-L-karnitin, och det är ju en livsviktig aminosyra som har väldokumenterade effekter. Bland annat också transporterar ALC-fettsyror till cellerna för omvandling till energi. Mm-hmm. Vilket ju är superintressant då, om man vill vara en uthållig och fettdriven idrottsman.
Och det vill man.
Vem vill inte det liksom? Och sen så har ju också acetyl-L-karnitin en viktig roll i att så att säga städa cellen. Så här, rengöra cellen eller gå ut med skräpet. Mm. Det är också därför många av oss som äter Selexir också fastar en dag i veckan. Därför att då bidrar man ytterligare än mer till den biten.
Eller hur? Ja.
Man har den här cellrengöringen eller cellstädningen då. Och ALC är också med och förebygger muskeltrötthet och kopplat också till ökat syreupptag. Mm. Om man då naturligtvis tränar därefter. Och sen har man också chilajit, som ju är den här mineralen som utvinns ur bergssluttningarna, eller någonstans uppe i bergssluttningarna vid Himalayas. Vid världens tak skulle jag säga.
Ja.
Ja, vid världens tak, för det är väl det man brukar kalla Himalaya.
Det brukar man nog göra eftersom det är den högsta punkten på jorden.
Jag försökte hitta metaforer.
Världens tak tycker jag var fint.
Ja, men jag tror att man säger det namnet om Himalaya. Ja. Ja, och att där har då chilajit sitt ursprung.
Det är en ayurvedisk mineral, eller hur?
Mm. Mm. Precis, som sig då bör med utgångspunkt ifrån den geografiska hemvisten. Mm. Och på sanskrit så betyder just chilajit vad, Niklas?
Det betyder the destroyer of all weakness.
Just det, the cure for all helt enkelt. Ja. Och
the cure for all, ja. Det är väldigt bra.
Den har ju väldigt starka antiinflammatoriska egenskaper, starka antioxidant, och så är det också kopplat till ett ökat libido.
Mm.
Och vilket ju alla som är över 40 kan tänkas vara intresserade av.
Eventuellt.
Ja. Förbättrad hormonbalans och så vidare då. Och sen så finns det bioperin också då i Selexir, som hjälper till för att det är egentligen svartpeppar som för att öka bioupptaget då. Så att det är Selexir. Mm. Jonas Bohr startade det här företaget tillsammans med Marcus Gittele. för att försöka förenkla den här processen för människor med hans ambition att kunna fortsätta träna hårt, eller som har börjat att träna hårt men där man fortfarande har en önskan och ambition av att bli bättre fast man blir äldre, att inte liksom låta åldern knäcka en onödigt tidigt.
Han gjorde det här efter att han hade läst Gittiles bok och försökt samla ihop de här kosttillskotten själv. Tyckte han att det här borde finnas i en och samma förpackning.
Ja, på ett enklare sätt och på ett billigare sätt. Och genom samarbetet med oss i podden så kan vi verkligen tillhandahålla Selexir också till ett billigare, på ett billigare sätt.
Det är fantastiskt.
Man kan använda koden COLTING50. Ja. COLTING50. Och trycker man i det i discounter utan vid utcheck så får man halva priset på första månaden. Får man en prova på månad med fraktfri leverans också.
Fantastiskt.
Och sen om man är biten av Selexir och tycker att det funkar bra och tycker att det låter rimligt och det håller kvaliteten, så kör man koden COLTING15. Då har man 15% på alla löpande köp.
Och, otroligt.
Ja, kommer direkt i brevlådan, brevlådes, anpassad förpackning, fraktfri leverans och så vidare. Inga uppsägningstider eller något sånt då.
Härligt.
Så att då har vi det. Selexir.se.
Tack Selexir. Nu Jonas, ska vi gå in på dagens ämne då? Vi har ju tidigare pratat om det dåliga träningssamvetet kanske, eller ja, dåligt samvete i förhållande till sin träning. Att man antingen tränar för mycket eller att man inte hinner träna. Ja, vi har gjort ett avsnitt om det här i alla fall.
Vi har pratat om dåligt samvete tidigare, men det var väldigt kopplat just till träningen. Då.
Mm. Men vi tänkte väl att vi skulle bredda ämnet dåligt samvete något. Dels för att ja, det är en liten trend kanske i samhället med att... Med koppling till klimatet då kanske, framförallt, ja. Att man ska ha lite dåligt samvete kring det.
Ja, man ska ha klimatångest då.
Ja, eller ska ha, folk har det i alla fall.
Ha det också.
Ja.
Om du skulle säga så här, jag har inte klimatångest, då framstår du som en tämligen dålig människa. Mm. Vad jag menar, jag tror att det är lite trendigt, det är en trend vi ser idag, att det är så här... Det är oundvikligt att ha dåligt samvete. Eller har du inte dåligt samvete, så är du inte en inkännande människa. Mm-hmm. För det är omöjligt att inte ha dåligt samvete om man har sina tentaklar ute. Lite grann så har jag tolkat den liksom, trenden, ja, bland krönikörer och i det offentliga tonläget då. Och det är ju kanske mer riktat då till den så kallade klimatkrisen då.
Mm.
Klimatångestgrejen då.
Precis.
Och det finns ju en liten spin-off där som jag vill prata om en liten stund då, när det gäller mig själv då.
Ja.
Men sen är det ju dåliga samvetet i en bredare kontext, alltså mer än det, utan som jag kan relatera till nu då som förälder.
Ja, precis. Räcka till kanske?
Ja, eller? Att räcka till, ja.
Vad ska man kalla det? Ja.
Och inte bara att räcka till då som pappa till min son.
Utan också räcka till för dig själv. Kanske?
Ja, det är egentligen det sista jag tänker på, men att räcka till för exempelvis min fru då, eller min sambo. Att det var en tillräckligt bra partner, eller att räcka till i den relationen, liksom att få saker och ting att funka. Och att räcka till då för allt annat som man också måste göra, att räcka till när det handlar om att jobba och att sköta andra relationer som man har i sitt liv. Och sen då i sista hand då, mot mig själv. Så räcka till då. Det är också ett dåligt samvete. Det pratas ju också mycket om, och det kanske inte är en aktuell trend som har startats nu, men den är ju mer aktualiserad nu sen jag själv blev pappa då.
Det är klart.
Den kommer du själv också bli varse.
Jag är på väg in.
Du är på väg in
i det dåliga samvetet. Ja.
Ja. Jaha, men ja. Precis. Och det kanske är ett undersäcken att man har lite dåligt samvete, därför att det kanske visar liksom, det visar på vilken hur viktig situationen är som man befinner sig i på något sätt, eller hur mycket man faktiskt bryr sig om den frågan då.
De kanske går att koppla ihop de dåliga samvetena, för att det är ofta man även i klimatdebatten pratar om att vi ska rädda jorden till våra efterlevande.
Ja.
Eller hur?
Precis, men också vilket ju är ironiskt med tanke på att det mest miljöfarliga en människa kan göra, det är att skaffa ett nytt barn, sätta en ny människa till jorden.
Jag hörde faktiskt, det var någon som var på en sån här föreläsning då om klimatförändringar och klimatet överlag och miljöförstöringar. Där föreläsaren sa det, att det absolut bästa man kan göra för miljön, det är att skaffa ett barn mindre.
Mm. Ja, eller inte något barn då. Ja. Men omvänt då, för varje barn man skaffar så är ju det en enorm klimatskuld då som man bidrar till. Så att jag menar, snacka om dåligt samvete ovanpå det andra dåliga samvetet. Inte bara är det lite så här halvdåligt samvete i vad man orkar prestera som så här. Och även, det, är ju inte, det finns ju inte här, vi pratar ju inte om en objektiv skala vi mäter med här. Typ att, ja, fast du behöver inte dåligt samvete, för du har ju nått upp det här till 8.2, vilket ju är normen för att ha, att inte behöva ha dåligt samvete. Eller så, för att du har ju, det finns ju inte, för när man, det där är ju någonting man känner för att man är ambitiös. Jag spenderade en timme med min son, men vänta lite nu här, 2 timmar var ju normen.
Ja.
Och jag gjorde ju det här och det här och det här och avlastade min sambo. Nej, fast, ja, men det räckte bara upp till 4.4.
Just det.
Normen är 8.2. Nej, men sådär. Men ovanpå det dåliga samvetet då. Mm. Fan, jag har ju överhuvudtaget satt den här så. Jag har ju satt den här människan till världen.
Ja.
Bara där är ju liksom, såhär, fy fan. Jag bara, ja, jag kommer inte komma
då
till
då kan man ju få lite ångest för att bli satt till världen. Innebär ju att han någon gång kommer få ångest. Ska man få lite ångest för att man har tvingat en människa att få lite ångest samtidigt som man har förstört miljön?
Ja, men det är ju ångest i kvadrat här. Mm. Det är ju existentiell ångest i kvadrat. Sen var det en krönika i tidningen, i en av våra större dagstidningar, igår eller i förrgår då, där man pratade om, eller där krönikören uppmanade influencers och framförallt då kvinnor att inte, så att säga, hetsa andra kvinnor till träning och så vidare, därför att det ledde till då hälsoångest och kroppsångest och träningsångest, och att liksom så här, sluta liksom vara hycklare och sluta liksom sluta bidra till det klimatet, helt enkelt, till det ångestklimatet.
Ja.
Ja. Så att där är ju liksom det är ju den stora frågan då liksom. Ångesten i livet.
Mm.
Ja, ett jävla tråkigt ämne egentligen. Men ändå så här, eller det dåliga samvetet. Ja, men inte ångesten, men det dåliga samvetet.
Ja.
Det allerstädes dåliga samvetet.
Så är det ju.
Ja.
Mm. Har du känt något dåligt samvete idag?
Nej, jag kan inte påstå att jag har känt något dåligt samvete idag. Så, mer än att jag har då ägnat lite tid åt mig själv.
Mm.
Eftersom jag jobbar liksom. Mm. Och har tränat och så. Och det är klart att jag har ju alltid lite dåligt samvete för att Elin får dra tyngre lass med våran son.
Mm.
Men jag kan ju också vara väldigt krass och säga att det är ju det som är hennes jobb just nu. Och det hon får betalt för, och hon har inget annat jobb som står och pockar på henne.
Nej.
Vilket ju är en helt riktig iakttagelse.
Så kan det absolut vara.
Men å andra sidan betyder ju inte det att livet är lättare för det, utan... Sen det är ju ändå ett hårt jobb man har, och det tar ju liksom inte slut någon gång, utan så. Och det är ju också ett biologiskt betingat jobb med amning och sånt där som inte hon kommer ifrån, som ligger lite då, om vi pratar bara rent arbetsmässiga termer, utanför arbetstid då.
Ja.
Det går lite 24/7 så.
Just det.
Ja, så men
mer dåligt samvete än vanligt.
Nej, för jag har ett dåligt samvete för att Elin inte är arg på mig, så att det är okej liksom.
Ja.
Så att hon vet att jag gör vad jag kan när jag är med, och det är inte så att jag går iväg någonstans för att titta på 8 avsnitt ur en serie eller någonting.
Nej.
Det är så att jag duckar liksom jobbiga saker. Men så jag har inte haft så mycket dåligt samvete då. Jag har jobbat och tjänat lite pengar.
Mm. Ja, men det är bra.
Ja, men vadå? Det är ju ändå jag bidrar på mitt sätt.
Bringing home the bacon, som det så fint heter.
Ja, precis.
Ja.
Being a good provider.
Ja.
Ja, det är viktigt. Det är viktigt. Liksom amerikanska familjer så pratar man där. Is he a good provider?
Mm.
Det är på riktigt alltså.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Vad heter den? Det finns en låt som går så. I'm a provider.
Ja. Ja. Det är så, ja.
Jag kommer inte ihåg vem det är.
Jag har hört det sägas i många olika sammanhang.
Så. Ja, men det är nog en stor grej i just USA, som du säger.
Fast det är ju en stor grej i livet i stort. Det är det, man kommer ju inte ifrån det.
Nej, man kanske inte pratas om det på samma sätt här, men det är ju ändå... Alla familjer måste ju gå runt.
Ja, livet måste ju gå runt på något sätt.
Så är det.
Sådär, och det är ju så här... Ja, vi har ju det väldigt bra i Sverige, så att man kan ju slarva hur mycket som helst, och det finns ju alltid någon som kommer och räddar den hur som helst. Alltså, det kommer ändå någon att lösa saker för en.
Ja.
Så här, oj, du har satt dig i skuld där. Ja, men vi får skuldsanera här då. Eller vi får liksom, det gör inget liksom. Vi löser det åt dig, samhället löser det. Ja, men man kan ju klanta till det för sig egentligen hur mycket som helst. Så, och det kommer ändå lösa sig. Men i den riktiga världen då utanför Sverige så är ju ofta livet ganska hårt faktiskt.
Ja, så är det ju.
Men många gånger så tänker jag ju så här, när man sitter och kollar på exempelvis Lyxfällan, vilket har blivit en sån här underlig vana för oss just vid den tiden, så
är det liksom en slott där som vi brukar hamna vid emellanåt då.
Mm.
Inte så mycket mitt val faktiskt, kanske lite mer Elins.
Ja.
Eller så, jag ska inte skylla på henne, jag kan också tycka det underhållande. Men det blir ändå så, jag, många gånger tänker jag så här, fan, har de bott i USA så hade de ju fan, de hade ju bott i en kundvagn på gatan liksom.
Mm.
För man har bara varit så här, skyll dig själv. Men så här, ditt problem är ju inte att du har gjort ett misstag, ditt problem är att du är riktigt dum i huvudet bara.
Mm.
Ja, och det är ju inte någon som kan hjälpa det. Eller så, men så hade man ju ofta liksom sett, ja, men du kan ju inte fatta, du kan ju liksom inte låna de här pengarna till något som heter ränta, och så är räntan 60%, och inte fatta konsekvenserna av det.
Mm.
Därför att inte någon har någonsin sagt till dig och lärt dig vad konsekvens är. Vad är konsekvens? Nej, precis.
Det är något vi inte har i Sverige.
Nej, men liksom, nej, the clue is in the title då, ja. Återigen liksom.
Ja.
Nej, men det blir lite grann så att man tänker så att så här, ja, men det blir inte så viktigt kanske att vara en provider i Sverige, för det löser sig ändå.
Mm.
Så att, men ja, för att ett avslutat långt resonemang där då, jag tycker det är viktigt att jag är en good provider.
Du vill inte behöva falla tillbaka på välfärdssamhället.
Det kan jag absolut göra om någonting händer som hade gjort att jag inte kan jobba.
Mm.
Men,
ja, men inte av lathet helt enkelt.
Nej, för jag tycker inte att en situation där jag inte gör någonting, jag tycker inte att en passiv situation är inte attraktiv för mig ändå.
Jag skulle gissa att de allra flesta människor, men kanske i synnerhet du eller andra människor som du, skulle bli betydligt sämre människor av en passiv situation.
Jag blir en fruktansvärt dålig människa av en passiv situation.
Ja.
Ja, nej, men jag så mycket navelskådning har jag ägnat mig åt när det gäller mig själv. Och att jag vet ju direkt de här triggerna när jag väljer att inte göra någonting som jag vet är bra, eller så det jag liksom säger, jag orkar inte, eller och hur det är då blir en nedåtgående spiral per omgående då. Mm. I andra saker då. Under den dagen då, eller liksom. Så det skapar en negativ spiral. Kan göra, inte alltid, men kan göra.
Är det dåligt samvete där?
Ja, eller så här, man skit. Mm. Ja, men så här, just det här, att inte göra. Jag säger ju alltid, jag brukar alltid prata om så här, men det är så jävla mycket bättre att göra.
Mm.
Typ så här, och att bara vara i görandet, det är ju så mycket enklare än att tänka på det här görandet.
Mm.
Att, det blir så jobbigt att simma, det kommer bli kallt, det kommer bli jobbigt, och så här, och så bara, det är jobbigt. Men sen när man är och gör det, då är det ju inte liksom jobbigt på det sättet. Då är man ju i själva framgångsprocessen och så vidare. Men det är så mycket, men det så går ju igen med allting.
Mm.
Så att just detta, de gånger när man väljer, nej, jag orkar inte, jag väljer att inte göra, då blir det ju regel så här, nej, men jag orkar inte det heller, vad fan orkar du, jag orkar ingenting, jag kan ligga ner på ryggen och andas möjligtvis, sätt en datorskärm på mitt bröst, stoppa något sött i min mun liksom. Sätt en hjärt- och lungmaskin på mitt ansikte. Orka ingenting. Ja, men det är så om man ska dra det till sin spets.
Ja.
Men det tror jag alla känner igen sig.
Ja, det tror jag med.
Så här, men jag orkar inte det. Men ja, men det är också jobbigt. Ja, men det är jobbigt, och det är ju allting jobbigt liksom.
Eller hur? Och har inte orkat alla de här grejerna, ingen jag orkar något mer heller.
Nej. Ja, men det är ju lite där man ser på Lyxfällan liksom. Är minsta lilla grej jobbigt. Det är bara så här, det kommer kuvert, men jag vägrar att titta på dem.
Öppna inte ens dem.
De finns inte, problemet finns inte. Nej, men det visar allting är jobbigt så här. Ja, men du hur kan du inte veta det? Men det är ju inte lätt att veta när man inte har koll.
Nej, det är du inte. Men om du då har så dålig koll så att du hamnar i TV och någon ska hjälpa dig att få koll, att då hävda att de absolut inte får ta mitt PlayStation, för det är den enda glädjen jag har.
Niklas, här
att ha fru och barn och hävda att ens PlayStation är den enda glädjen man har, att de inte får ta det. Det är ju ett mer grundläggande problem.
Ja, jag kan ändå vara inkännande i det. Jag har ju tittat för mycket på norska dag för att liksom, jag har ju ingen sån. Min bild av relation och familj är ju inte så rosenskimrande liksom. Därför att det är så jävla mycket kompromissande.
Mm.
Eller så att jag kan ändå känna in, det är ju hemskt när det blir så, som om han har det så på riktigt, den här personen då.
Ja, det är klart.
Men jag menar, det är så, de facto är det så många upplever sin tillvaro liksom.
Mm.
Allt som var mitt och egen tid och det som jag tyckte, det försvann, och istället fick jag det här som bara jobbigt.
Eller hur?
Och någonstans är det en belöning, fast det är jävligt långt dit.
Mm.
Ja, men så kan man kanske känna.
Ja, många jag vet,
inte,
så.
Jag vet inte hur vi hamnar i den här diskussionen om Lyxfällan, men det är lite intressant ändå när vi pratar om dåligt samvete, att de som borde ha dåligt samvete, de har det inte.
Nej.
För om det är några som borde ha dåligt samvete, så är det ju de som är med där. Ja, men det är ju mer så här, ja, men det är inte mitt fel. Det är ju inte lätt att ha koll när man inte vet. Det är inte lätt att veta när man inte har koll.
Man kunde ju göra så här. Eller så här. Då, fick man inte det då? Eller, jag kunde liksom, ju låna de här pengarna.
Eller, ja, precis.
Det gick ju bra ju. Ja, för då fick man inte göra så.
Ja, det var bra, precis.
Ja. Och så ja, nej, det är ju lätt nej. Att veta om man inte har koll.
Det är ju de strävsamma, ambitiösa människor med ideal. Det är ju för fan de som har dåligt samvete hela tiden för saker. Ofta, i alla fall. För att man liksom aldrig når upp till de här högt ställda idealen. Och så vidare då. Så att det är ju ett problem. Och jag tror ju, om vi pratar i allmänhet, så tror jag ju att det är ju lite sunt att ha dåligt samvete emellanåt. För jag får ju dåligt samvete på riktigt med saker som faktiskt är riktiga. Typ, nu har inte jag träffat min mamma på ett tag. Eller så, nu har jag inte ringt mamma. Ja, men då får jag dåligt samvete direkt. Därför att, ja, det är ju liksom en helt rimlig reaktion på någonting som är viktigt, som jag borde ha dåligt samvete för. Kanske då, just i det här fallet är det ju helt rätt.
Och, det hade jag faktiskt igår, exakt den. Det är dåliga samvetet.
Ja.
För, ja, ofta kommer ju det av att, för min del, min mamma ringer oftast mig, ganska ofta. Så att jag behöver inte tänka så mycket på det. Och sen kan jag komma på att vi inte har pratat på några dagar.
Nej.
Och då bara, oj, jag kanske borde ha ringt då.
Ja, just
det. Annars, hon kanske gör en poäng. Jag ringer inte nu, jag ska se hur lång tid det tar innan du ringer upp.
Jag kan ju också dåligt samvete när jag var dum.
Ja.
Ja, men när jag var dum mot elen exempelvis. Ja. Eller skapat en onödig konflikt.
Ja.
Eller varit onödigt hård, eller liksom... Ja, men man har haft en konflikt och så har man liksom inte varit så, man har inte varit så smidig. Man har inte varit på sitt bästa, smidigaste
Man har inte gjort sitt yttersta för att lösa den, utan man kanske har fördjupat den lite.
Nej, men man har inte varit så här lite med Mahatma Gandhi, Jesus, vänd andra kinden till.
Nej.
Utan man har varit lite så här...
Man har stått på sig.
Nej, men man har lite varit så här, jag tycker fan kasta första stenen.
Ja, hur ofta händer det då?
Nej, men ska du fråga mig? Det vet väl du själv, du är ju själv en sambo.
Ja.
Ja, det händer ibland.
Ja,
ja,
ja, ja, men jo, ja. Ja, det är klart.
Jo, men då är det då, ja, ibland, och ibland, och då vet ju du också, Niklas, det är ju inte alltid mitt fel.
Nej, det är klart att det är
inte alltid, det är inte alltid, ganska sällan är det mitt fel faktiskt. Men ibland är det mitt fel. Ibland, och ibland är jag dum.
Ja,
ja, och då får jag då, jag får ju inte alltid råd samvete när jag bråkat, för det är ju inte alltid att jag känner så här att på riktigt att det verkligen var. Ibland är det ju faktiskt så att elen är dum också.
Ja.
Och då är det mer så här, då är man ju mer, blir man ju mer så här mörk. Nej, men
ja, och då kan man få dåligt samvete för att man blev mörk.
Ja, eller? Då, ja, eller så, för då lever man inte upp till den här ljusa, då lever man inte upp till den här amerikanska tv-serie-idealet av hur pigg och check och glad man ska vara hela tiden.
Nej.
Typ hur livet går i liksom technicolor liksom, i städade rena hem då det folk sitter och fikar hela dagen liksom. Eller så, håller på med det, liksom, det faller inte in i den här Seinfeld slash Friends slash...
Eller så här, i den här Bill Cosby-världen.
Ja, och den är ju den fruktansvärda. Ja. Den absolut värsta serien, Niklas, det är ju den här kristna serien, Sjunde himlen.
Sjunde himlen?
Seventh Heaven, den här familjen där pappan är präst och mamma jobbar väl på fucking hem och skolan eller någonting. Man kan ju tänka sig att någon i den serien någonsin ever har legat med varandra, måste ha fått barnen fucking nedsända från Gud till... För den är så extremt avsexualiserad.
Den har jag nog inte sett många avsnitt av.
Jo, men du har sett den. Den var en riktig, den, tidigt 2000-tal var en sån jättehit på vissa... Så, ja, det var en fullständigt vedervärdig, vidrig serie.
Ja, faktiskt.
Ja. Och det gladde mig i djupet av min själ. När jag tror att några av skådespelarna i den här serien senare åkte fast för brott eller lagöverträdelser. Med där det fanns, där man kunde ha kraftigt moraliska, där det fanns dålig moral inblandat. Om det var sex med minderårig eller...
Det gladde dig.
Det gjorde det faktiskt.
Var du lite skadeglad då?
Ja, men jag var mer så här, those without sin shall cast the first rock. Där, så liksom. Ja,
ja, men den känslan tror jag också att många kan känna igen sig.
Var den tv-serien förmedla? Det var det jag var väldigt... Och då var det så här, nej men se här. Det här ser vi att det här är tydligen också människor då.
Tror du att den tv-serien väckte dåligt samvete i många människor? Om man tror att det är normen, menar jag. Ja,
absolut.
För det,
absolut.
Det finns ju ingen som har det livet.
Nej, men sånt där kunde ju väcka... Ja, ja, absolut. Absolut. Och jag tror, där är ju liksom sådär... Media, Instagram, tv... När man liksom inte har distanserat sig från det tillräckligt... Eller har kommit till tillräcklig självinsikt... Så tror jag absolut att det skapar dåligt samvete. Men kanske inte dåligt samvete, utan snarare dålig självkänsla. För att man själv känner att ens egna tillvaro är så långt ifrån det. Och så imperfekt... i sammanhanget då kanske. möjligtvis så. Nej, men vad jag skulle säga är ju att ja, men jag får ju dåligt samvete av det. Skapa konflikter eller avslut liksom inte, ja, ja, man får dåligt samvete när jag var dum helt enkelt.
Mm.
Vilket ju händer någon gång då och då.
Ja. Det ja.
Nej, men när jag känner att jag har sårat någons känslor och får dåligt samvete.
Mm.
Då mår jag dåligt över det såklart. Och då brukar jag ju i regel försöka göra någonting åt det också.
Man brukar göra då be om ursäkt.
Ja, absolut.
Mm.
Ja. Så jag brukar säga att jag har varit dum.
Mm.
Jag har varit dum. Ja.
Förlåt, jag var dum.
Ja, typ. Fast kanske lite mer utvecklat än så.
Mm.
Det är ju viktigt.
Mm.
Ja, annars blir det väldigt mycket dåligt samvete över tid.
Ja, det är klart.
Eller så lägger man det bakom sig. Så här.
Mm.
Ja.
Ja. Nej, men,
så att dåligt samvete kan ju vara riktigt, riktigt bra. Men sen har vi ju, tycker jag här då, det är det jag vill prata om lite grann. Sen har vi ju det här pådyvlade, liksom det här. Ja, sen har vi då, okay, innan vi kommer dit så har vi ju det här som är dåligt samvete. Det debatten idag rasar lite grann om. Det vi borde kanske ha dåligt samvete. Eller saker som folk har dåligt samvete över. Som kanske är rätta och riktiga. Typ det här, det som den här senaste debattartikeln var om då. Att sluta hetsa kvinnor, i synnerhet kvinnor då. Att träna och sträva efter en friskare kropp. Bla bla. Det skapar bara hets och ångest. Och det skapar bara dåligt samvete. Och det spelar på det dåliga samvetet och sådär.
Mm.
Fast det är ju svårt att köpa. För det är ju i grund och botten en sund reaktion. Har man sköter man inte om sin kropp. Och om man gång efter annan sätter sig i tv-soffan. Istället för att gå ut och röra på sig. Då är ju det en normal reaktion, tycker jag.
Mm.
Det är ju inte en konstig reaktion. Det är ju inte en av samhället eller av sociala medier pådyvlad konstgjord reaktion. Det är ju faktiskt en helt äkta, riktig reaktion.
Ja, som kanske då växer av att...
Kanske växer av. Jag menar, det där kan ju dras... Jag menar, är man inne i någon form av...
Men annars är man ju som de i Lyxfällan som lägger undan sina räkningar. Ser jag det inte, ja, så finns det inte.
Ja. Ja. Det skillnaden är ju om man redan tränar 10 gånger i veckan och får dåligt samvete för att man ser att folk tränar 14 gånger i veckan. Då har man ju ett problem. Jag tror att det är en väldigt, väldigt liten del av befolkningen. Utan snarare är det ju så att de som inte tränar någonting som får dåligt samvete när de ser folk träna överhuvudtaget, så är ju det en bra reaktion egentligen. För det visar ju bara att det här är ju inte riktigt konstruktivt och hållbart i längden att bli sittande i den här soffan kväll efter kväll efter kväll efter kväll av så många olika skäl.
Mm.
Så att det finns ju många saker som debatten pratar om nu, så här: nej, sluta hetsa våra kvinnor, nej, sluta hetsa våra barn, nej, sluta hetsa våra mammor, nej, sluta hetsa, skapa inte dåligt samvete. Fast vänta lite nu, det här dåliga samvetet kan ju faktiskt behövas. Det finns ju en poäng med det.
I vissa fall gör det ju säkert det.
Därför att det är en normal och sund reaktion på att man behöver göra saker lite bättre. Det är ju så här, om man skulle smälla i sig en påse bullar till middag istället för att äta riktig mat, då kan man ju känna så här: inte för att det händer så ofta, men jag menar, det hade man ju tänkt så här: det här var inte riktigt bra liksom. Dålig samvete vet jag inte om jag hade fått, men det hade ju ändå känt så här: det här var ju inte bra.
Ja.
Så att hade man nu käkat med den här hämtpizzan och man är slarvig liksom med sig själv eller med sin familj. Det är klart att skapar det dåligt samvete till slut, så är ju det en sund reaktion.
Mm.
Så är det. Men sen har vi ju mycket av det här skamdåliga samvetet som vi pratade lite grann om.
Mm.
Som är andra saker. Mycket, nu är det ju mycket, blir mycket så här klimatångest. Eller dels har vi den här den veganska trenden.
Mm.
Som försöker så här lite skamma folk att inte äta kött.
Mm.
Den är ju ganska obehaglig, tycker jag.
Mm. Politiskt laddad och ofta känslan av att den är ganska våldsam, eller?
Absolut.
Så känner jag.
Ja, absolut. Jo, men det är det ju.
Delar av veganismen, all veganism är ju inte sånt. Men den
våldsamma delen, det här när man bränner bonden, eller det här som man pratar faktiskt mycket de senaste veckorna, det här där man... terrorisera bönder exempelvis.
Mm. Hota deras familjer.
Hota deras familjer. Det finns ju ingenting av det som görs där som inte har ett veganskt inslag. Det vill jag nog påstå. Sen är det ju inte alla veganer som ägnar sig åt det. Absolut inte. Man kan ju vara en helt fredlig, rationellt fungerande och jätte naturligtvis vegan som vill jobba på ett annat sätt. Självklart. Mm. Men det finns ju inga av de här attackerna mot bönder som inte också har ett veganskt inslag. Eller som inte har ett inslag av vegansk propaganda, politik, filosofi och så vidare.
Mm.
Så att det finns ju definitivt en avart i det då som är djupt obehaglig liksom.
Ja,
men också i de, jag tror också när det gäller i retoriken exempelvis bland större grupper av människor, så kan jag tänka, jag skulle fasa för
att gå i en klass exempelvis, om jag var en köttätande, ja, en normalätande då, pojke eller flicka.
Mm.
Eller ja, en normalätande tjej, för det har jag hört exempel på då.
Mm.
Så går man kanske någon utbildning där det finns väldigt många veganer.
Mm.
Så har jag förstått det som att det är ganska tufft att vara öppet vara en, ja, en normalätande person.
Mm.
Eller typ en paleoätande person.
Ja.
Som bara, men fan, jag äter kött såklart.
Carnivore hade inte varit lätt att vara.
Jag äter ju fisk. Ja. Jag äter ju såklart ägg.
Mm.
Vad fan äter ni? Ni äter ju korn. Okej, ni äter någon, ja, ni äter någon mögelsvamp där som är uppgäst, som är tillrädd i ett laboratorium. Ja, men det verkar ju fräscht.
Mm.
Och så. Nej, men alltså, jag har förstått att det är ganska... Och där finns ju ett väldigt stort mått av att försöka skapa det här dåliga samvetet.
Verkligen.
Och att då prata om, ja, köttemord och...
Mm.
Meat is murder, mm, och så vidare.
Ja, och även köttet har ju dragits in i klimatdebatten då, såklart.
Mm, jo, det har man ju fått ytterligare ett slagträ då som man använder av, ja, på olika sätt då liksom. Men den går ju med, den är ju med och får en släng av sleven också såklart då.
Mm.
Men det gör man ju, nu är ju det för allmängiltigt och för stort liksom. Det går ju inte att dra den hela, den propagandan kommer man ju inte komma hela vägen fram med. Alltså det är... Man kommer inte kunna driva igenom det på något sätt i några officiella sammanhang, hoppas jag i alla fall. Därför att de flesta rationella människor inser ju ändå att det finns så många essentiella näringsämnen och omistliga ingredienser, eller omistliga näringsämnen och ja, sånt som vi behöver ha helt enkelt.
Mm.
I kött, fisk och ägg och annat. Och att alternativen är så oerhört långt sämre.
Mm. Ja, i närtid så kommer det nog förbli som det är. Att Ja. Kött är tillåtet.
Ja, precis. Man säger så. Kött är tillåtet, ja. Ja, men vad den debatten tar vägen har jag ingen aning om. Men det, och det får vi möjlighet att diskutera kanske vid senare tillfällen. Vi hoppas kunna prata en del om det här carnivores ändå. För övrigt väldigt intressant då. Bara äter kött. Ja. Jag har ju sagt det tidigare och jag säger det igen. Jag är ju en stor köttförespråkare. Men med kött av... Eller jag är en stor köttförespråkare helt enkelt. Mm. Jag är en stor förespråkare av all ursprunglig kost. Det är kött ingår, det fisk ingår, det ägg ingår och det fucking soja absolut inte ingår.
Nej.
Inte alla korn och inte alla andra veganska absurda alternativ. Men däremot grönkål, eller broccoli, och eller avokado, och eller linser, och eller väldigt mycket annat som också veganer gillar.
Det är klart.
Ja, så jag hade ju älskat vegansk kost i mångt och mycket.
Mm. Och därmed inte sagt att, för det vet jag, att du också ser problem med köttproduktion i stor skala och
jag ser
lågkvalitativt kött. Och...
Jag ser problem med allting som är i stor skala skulle jag vilja säga.
Ja.
Och jag ser problem med att inte vilja betala någonting för saker som ska ha hög kvalitet. Det är ju problemet. Du kan ju köpa fantastiskt kvalitativt kött som också kostar mer. Mm. Och det tycker jag att man ska göra.
Mm.
Och det är den världen jag försöker leva i då liksom. Så att det där är ju, så är det ju. Det finns ju jättedålig kvalitet eller hög kvalitet och vilka livsmedel man än vill köpa. Så att allting blir ju dåligt om man ska försöka köpa någonting som är producerat på ett sätt som blir, som går ut över kvaliteten. Är det en kvalitativt sett sämre produkt så har det gått ut över andra saker också på vägen, så kan man säga. En kvalitativt sett hög, alltså högkvalitativ produkt, ett högkvalitativt kött har ju varit betydligt vänligare mot miljön, betydligt vänligare mot djuret fram till dess att djuret togs av dagar då, för att bli mat.
Mm.
Vilket ju också är helt rimligt. Mm. För djur äter andra djur och vi äter djur. Så det ber jag inte ursäkt. Det har jag inte dåligt samvete för.
Det har du inte dåligt samvete
för. Men så har vi den här klimatgrejen. Och det här är ju en ganska aktuell sak för min del. Och jag har ju inte pratat om det här tidigare. Jag har inte ens skrivit om det på sociala medier. För jag tyckte att det har varit så här, det har varit så jävla löjligt.
Mm.
För mig har det blivit som en grej som har blivit så jävla löjlig. Fast den har blivit så provocerande att jag kan omöjligtvis inte prata om den. Och det har ju med den här resedebatten att göra. Ja. Då har man ju ett konto som heter Aningslösa Influencers.
Ja.
Det är det då, bara namnet i sig. Här är USPen med Aningslösa Influencers då. Bara namnet är ju absurt. Vilka är aningslösa och vilka är influencers? Och vad är det man menar med det egentligen? Att man inte har en aning om, man vet inte att man reser. Eller man vet inte hur mycket resandet då förmodas vara dåligt. För vem? Eller man vet det men man skiter i det. Eller liksom, vad syftar ordet aningslös på liksom? Eller så här, aningslös så tillvida att influencern i fråga inte delar de som har kontots politiska åsikt. Eller att de inte är upplysta då. Vilket ju blir mer en religiös innebörd. De har inte sett ljuset. Eller på vilket sätt är man aningslös liksom? Och influencer, När är man en influencer och hur är man då? Är man en influencer bara för att man har ett stort konto?
Jag tror att,
eller är det ett jobb någon har?
Jag tror att, att de faktiskt har en definition på vad de tycker är en influencer.
Jo, de ja, har ju det. Ja. De har ju det. Men det är ju väldigt snävt. Det är ju väldigt snäv sådär. För vem? Man kan ju vara en känd människa.
Mm.
Men inte på något sätt syfta till att influera andra människor.
Så kan det ju vara.
Vem? Du kan ju vara en känd människa och inte ha sociala medier.
Det med.
Det finns ju exempel på sådana.
Ja.
Och du kan ju vara en människa som inte är speciellt känd för allmänheten, som har skitstora sociala medier därför att du är känd, extremt känd i din lilla nisch.
Mm.
Så att det blir väldigt så här: okej, okay, men vilka är aningslösa och på vilket sätt? Och vilka är influencers och varför och hur? Och det är klart, så kan man ju tycka så här, men det fattar du väl vad de menar. Ja, fast det här är ju hur de definierar det.
Mm.
Och så vidare.
Mm.
Och sen det värsta av allt, att vilka är det som driver aningslösa influencers? Vet vi inte. De står på sitt lilla, de sitter i sitt lilla liksom, de sitter uppe i sitt lilla elfenbenstorn och sparkar neråt. Så.
De säger själva att de är två privatpersoner som har försökt driva agendan från sina egna konton, men då får de så mycket alltså hat och sånt mot sig.
Ja, de kanske själva blir granskade. Det är det som är grejen. Ja, man kanske tittar på vad de gör.
Nej, inte att de blir granskade. Nej, men det är bara det som är bara att de mer får hat mot sig och att de vill vara anonyma för att...
Då kan de sprida hat utan att bli granskade själva.
Nej, men då kan de slippa att få det emot sig och de säger också då att de tycker att det de presenterar, den fakta de presenterar eller... hur saker ligger till förändras inte av att de är anonyma då, säger de.
Fast det gör du ju, därför att de kan ju inte utsättas för granskning själva. För det är så jävla lätt att moralisera över andra människors vanor utan att själva bli utsatta för samma granskning. Mm. Vi vet ju inte vad de gör. Vilka i helvete är aningslösa influencers?
Men spelar det någon roll om man, ja, ser, det om man ser så här, nej, men om man bara ser rent krasst då? Jag håller ju med om att de inte borde vara anonyma.
Mm. Nej, men vad hade det spelat för roll? De kan ju driva ett konto och att de är öppna med vilka de är.
Mm.
Och så kan de ju då så här, okej. Och vi föregår ju dem i gott exempel eftersom vi gör ju då som man då tycker, eftersom vi är då extremt, vi moraliserar ju över andra människors liv då. Vi tar ju på oss, vi har ju tagit på oss ett världssamvete här.
Men måste man vara perfekt själv för att kritisera någon annan?
Det är en bra fråga. Det är en bra fråga, Niklas. Att vara perfekt är ju svårt att eftersträva. Det är ju nästan omöjligt. Men man ska ju i så fall föregå med väldigt, väldigt gott exempel i den specifika frågan som man kritiserar andra för.
Mm.
Man kan ju exempelvis inte kritisera andra för att de reser. Och sen resa jättemycket själv. Och ställer man sig helt och hållet i anonymitetens mörker så har man ju inga möjligheter att bli granskad överhuvudtaget.
Nej,
precis. Det är min poäng. Ja.
Så är det. Aningslösa
influencers kan ju dra åt helvete så jävla många gånger av så jävla många olika skäl. Men detta är det främsta. Liksom, det här är ju rena mörker... Det är ju rena mörkermetoden. Och vad de gör ju då är att de kritiserar ju då så kallade aningslösa influencers. Och återigen, definitionen av det hela... Alltså namnet på det kontot är ju fullständigt absurt. Sådär va. Och så kritiserar man ju då folk som reser och så då hänger man ut dem eller liksom så här, man hetsar lite grann sina egna följare till att liksom bombardera då och då den, ja, valfri och då citationstecken aningslös influencer till då att göra bättre val och bli en bättre människa och tänka mer på världen och så vidare då. Och där är ju har vi ju jättemånga liksom bekanta som har fått vet så här aningslösa influencer för sig. Jag har ju fått det själv.
Mm.
Vilket ju inte på något sätt har rört mig i ryggen, för jag tycker det är så imbecilt idiotiskt på så många olika sätt att massa människor eller då att två personer eller fyra personer eller hur många de nu är som sitter på det jävla aningslösa influencers sitter där i sitt anonyma mörker och kritiserar människor det vi inte har en aning om. De kanske reser 10 gånger per år, 20 gånger per år. De kanske gör. Och vi har ju spekulerat lite om vilka det var. Vi har ju kan garantera det att det är två stycken mediemänniskor eller byråmänniskor i Stockholm, hippa så in i helvete, som liksom ser det här som en som ett form av experiment i sociala medier. Garanterat. Som driver det här då. Men att man då... Ja, men man liksom så här... Och i och för sig, man kan använda... Kanske en retorik då som är faktamässigt baserad på vad utsläpp kostar och så vidare och så vidare då. Men hela idén blir ju absurd. Alltså om vi bara lämnar resa, om vi bara liksom lämnar det här med resandet därhen. Kan man tänka sig, vad hade nästa steg varit i om det här är liksom en trend i det dåliga samvetet och sociala medier. Skulle vi kunna starta ett Instagram som heter Aningslösa mammor? Där vi driver den anonymt. Och där vi tar bilder i hemlighet kanske på mammor som köper godis till sina barn. Och skriver där. Emma Johansson i Herrljunga. Hur tänker du egentligen? Som köpte 7,2 hektar godis till din son Anton här igår. När allt vi vet om hur dåligt godis är på alla sätt och vis för ditt barn och för världen. Och hur mycket palmolja som krävs. Och hur mycket regnskog man har huggit ner. Och hur bla bla and bla bla and bla bla. Hur kan du motivera det? Och alla ni som tycker som oss att Emma Johansson är en dålig mamma, skriv gärna till henne och påminn henne om det. Hade det varit en rimlig väg? Eller
Pelle... Men om man säger så här då, att ja, det är ju, alltså, det är ju en smal väg att gå på. Vart ska man dra gränsen för vad man ska göra? Men de hävdar ju att de bara hänger ut då, folk som ändå på något sätt inspirera andra människor att resa mer.
Jag vet, det här är ju grejen då, Niklas.
För att vad de vill, Emma Johansson hade ju kanske inte kunnat, hon kanske inte hade.
Fast vad vill man då? Vad vill man? Vill man påverka eller vill man inte påverka? För att det är ju grejen då. Men varför inte gå på Emma Johansson som köper godis till sitt barn då? Målet måste ju vara att få mammor att köpa, i vårt exempel då, köpa mindre godis och vid färre tillfällen till sina barn.
Ja. Men hon hade sagt till andra mammor, kolla här vad mycket godis jag köper till mitt barn. Hon älskar att äta godis.
Ja.
Och hon hade, jättemånga hade hört henne. Det är det de absolut, menar. Då hade det kanske, med deras retorik då, varit lämpligt att hänga ut stackars hemma.
Två svar till dig, eller två argument, eller två saker som jag vill säga. Och det första är ju så här att det finns ju många människor som reser långt mer än sagda influencers, än sagda citationstecken, aningslösa influencers, som reser långt mer. Som kanske inte har någon following, som inte syns. Både kända och okända människor. Jag menar, det är ju ingen som skriver till liksom Agda och Erik som åker på 6 semesterresor om året, som är pensionärer och bor i Hallstahammar. Det är ju liksom ingen som skriver till dem och säger så här: aja baja, tänk nu på världen som ni lämnar efter er till era barnbarn. Och de har väl ju liksom, deras klimatkostnad är ju lika stor som vad det nu än är, vem som helst som reser liksom. Det är ju oberoende om du är känd eller inte känd, va? Mm. Men jag fattar ju vad du menar när de säger så här att okej, influencer, då ska man liksom driva denna, då så här, de vill då att människor som är kända, som har stora sociala mediekonton, ska driva deras politik helt enkelt. De vill så här, driv vår politik åt oss, den politiken som vi tycker är viktig. Så här, och så här, vi säger inte vilka vi är heller, och vi säger inte vad vi har för agenda i stort heller. Vänta bara, det kommer mer sen. Vi så här, res inte. Sen kommer nästa grej. Ät inte kött. Sen kommer nästa grej. Använd bara ordet hen. Ah, men alltså,
fast det är inte det de säger egentligen. Är ju inte, res inte, utan de säger, tala inte om att du reser.
Det är det, ja, de säger. Ja, exakt. Ja, det kanske det är. Vilket är ännu värre. Vilket är ännu värre. Vilket är ett jävla hyckleri, för på vilket sätt räddar det världen? För liksom, på vilket sätt påverkar det?
Ja, det är ju om 100 personer blir sugna på en resa när du ser att du lägger ut den, och så åker 5 till på en resa.
Och det där är ju sån jävla bullshit liksom. Det är för att då har man ju också överskattat den rollen som då så kallade influencers har. Det är ju det, liksom...
Tror du
det? Ja, det tror jag. Men om Blondinbella åker nu ner till, vad var det hon åkte till, Abu Dhabi eller Qatar eller någonting, eller Dubai eller någonting, på en 4 dagar det här förra veckan, blev ju fullständigt kölhala då i sociala medier då, igen då.
Mm.
Ja. Så tror inte jag att hennes resa dit säljer jättemånga andra resor dit. Det tror jag inte. Jag tror inte det funkar. Det är inte så att folk bara säger, för jag hade 10 000 liggande i fickan över till, oj, som jag inte visste, så här, jag bara, som jag, men det är ju de som är i Lyxfällan då, i så fall. Jag lånar det till 99% ränta för att åka dit, för jag såg Blondinbella göra det.
Nu kommer jag tänka på en grej. Var det inte en gång en kille som de intervjuade på Gotland som hade vaskat en champagne, som sa att han hade tagit ett sms-lån för att vara där på seglarveckan i tv? Det är ändå härligt att ta ett sms-lån för att vaska lite champagne. Det var ett sidospår.
Ja,
tillbaka till Dubai. Nej, men om det är 100 resor till Dubai i ditt flöde hela tiden, så kanske någon gång blir det en resa till Dubai. Vem vet.
Det kanske det blir lite, men det blir lite så här, vi vill att du ska driva vår politik.
Mm. Och jag absolut.
Fast jag skiter i er politik. Jag säger till folk för fan att de ska äta kött i på mitt Instagram.
Mm.
Så här, om jag ger efter för att jag ska driva er politik här, vad är nästa steg liksom? Jag böjer mig väl inte för någon att driva deras politik som inte jag själv håller med om eller delar. Men då blir det så här, ja, om inte du gör det så kommer vi hänga ut dig och säga att du är en dålig människa. Och så får man en massa idioter som skriver till en och säger så här, ja, du är en dålig människa. Nej, fast jag är inte en dålig människa. Jag är inte alls en dålig människa. Jag tycker att jag gör så gott jag kan. Jag tycker att många sätt att jag är motsatsen till en dålig människa.
Mm.
Liksom. Det finns ingenting, finns inga fog för att säga så här, jag är en dålig människa. Eller alla andra som var med mig på det planet är sämre människor eller dåliga människor. Därför att vem är det som kastar första stenen? Eller vem är det som kan säga så här, ja, men jag är fri från skuld. Så, alltså det blir ju en absurditet. Vad är nästa steg i det här? Okej, vi hoppar på. Låt oss hoppa på människor som bor i glesbygden som måste åka 30 mil i bil flera gånger i veckan. Låt oss hoppa på dem för den enorma miljöskulden. Låt oss i den här andan av att kritisera resan, låt oss ställa in alla internationella idrottsevent. Låt oss faktiskt bara arrangera event där olika grannbyar möter varandra. Låt oss göra det. Låt oss ta häst och vagn till Kina för att se två fotbollslag mötas från den ena byn till den andra byn. Låt oss återgå till den världen. Låt oss ställa in allting vad turism heter i det stora hela, dit man inte kan ta sig. Möjligtvis bjuda in folk från Jylland, för det är väl de som rimligtvis kan åka tåg hit till Sverige då.
Ingen kommer ju åka långt för att kolla på en match i Kina, i och för sig. Det blir ju häst och vagn i 20 meter bara.
Men låt oss ställa in...
Jag tror att de har fått den här kritiken som du också ger uttryck för ganska mycket. Så att de har börjat ändra lite på hur de beter sig. De kommer fortfarande hänga ut folk som flyger mycket, tror jag. Men jag tror att de har slutat med att så här, hetsa folk mot dem. Och att de har slutat med att kontakta bland annat uppdragsgivare med mera.
Vilket
de gjorde från början.
Vilket ju för fan ren jävla fascism.
Mm. Det kan jag hålla med om.
Det är ren jävla fascism. Återigen i det totala skyddet liksom av anonymitetens mörker. Då, liksom. Mm. De har ingen aning om vilka de är och vad de gör och vilken total agenda de syftar till att liksom sprida i sammanhanget. Då. Så att här är ju min grej. Jag vägrar. Jag säger så här. Jag vet att det finns ett problem med resande. Men det finns ett problem med att bara leva. Vi gör ett avtryck oavsett vad vi gör. Och det är liksom inte en ursäkt. Det är bara en förklaring. Jag tänker inte ha dåligt samvete när jag reser, därför att mitt jobb kräver att jag reser. Jag kan inte ställa mig utanför en värld som kräver mitt deltagande på olika sätt. Jag har varit professionell idrottsman. Hade jag ställt mig utanför resandet hade det varit en fullständigt omöjlig karriärsmöjlighet. Jag vägrar att leva mitt liv i total förnekelse på det sättet. Att så här, och be om ursäkt för min existens. Jag har inte uppfunnit hur flygplan drivs, men vi vet ju att det är mycket, många saker är mycket renare idag än vad de var för 30 år sedan. Vi hade en diskussion igår internt här och påtalade jag ju att Borås lokalt var ju mycket, mycket, mycket smutsigare för 50 år sedan än vad det är idag, så saker går åt rätt håll. Los Angeles, trots alla bilar, trots alla flyg in till LAX, en mycket, mycket renare stad idag än för 40 år sedan. Saker går åt rätt håll därför att behovet av de här tjänsterna gör att utvecklingen drivs framåt. Men visst, vi kan ju sluta resa, vi kan ju sluta med alla internationella relationer, vi kan ju sluta med kulturellt utbyte, vi kan sluta med all migration, vi kan sluta med alla idrottsevent, vi kan sluta med kulturutbyte, vi kan sluta med turism, vi kan sluta med allt det. Och det blir en absurd värld. Och det kommer aldrig att ske. För människor kommer alltid att göra det de behöver att göra. Mm. Människor kommer alltid att göra det de känner att de vill göra. Så det enda sättet att lösa det här, det är ju teknikutveckling, och dit här är vi ju på väg. Nu läser jag om SAS nya flygplan som är 15-18% mindre liksom klimatpåverkan och så vidare. Så att jag menar, det finns ett problem med resandet. Det finns ett problem med att vi är så många människor på jorden överhuvudtaget. Det finns ett problem med allting som ska vara storskaligt. Definitivt. Men så vitt jag förstår och så vitt jag har läst så står flyget för 2% av bara totala utsläpp. Det är 2%. Det finns viktigare och större frågor att hoppa på. Och att hoppa på liksom människor som reser för att utföra sitt jobb eller bara människor som är så att säga kända eller semikända. Jag är inte, vadå, en influencer? Det här, aningslös? Nej, jag är långt ifrån aningslös. Det är de aningslösa influencers som är aningslösa. Aningslösa och dumma i huvudet nog och tror att jag ska driva deras jävla politik. Nej, men jag har lite med er och jag ber om inte ursäkt. Jag reser för jag behöver resa. Precis som många andra människor gör, både kända och okända.
De har ju argument kring det också då, att de hoppar inte på affärsmän som kanske reser ännu mer då, för att de har liksom ingen spridning på, de kanske inte ens lägger ut något om att de reser.
Nej, för deras resor kostar ju lika mycket för det. Eller deras resor orsakar ju lika mycket påverkan.
Ja, fast ja, fast de är kanske inte då influerar andra människor att resa. Det är väl det som är deras syfte. Men sen den biten tog vi ju. Men de pratar också om det här med teknikutveckling och sånt då, att ja, den är viktig men den går långsamt. Så att det är ja, en av de största grejerna man kan göra som privatperson enligt dem då, är att resa mindre med just flyg för klimatet.
Mm. Det är ju lätt att säga om man inte har familj som bor i Nordamerika exempelvis. Så att då kan man, det är ju okej, men då blir det ju så här, vi får resa ner till Jylland.
Mm.
Ja, typ. Men då blir det blir ju inte så mycket, det blir inte så mycket resan helt enkelt.
Nej. Det kommer ta längre tid att resa.
Tåg är inget rimligt alternativ helt enkelt.
Man får ta åka på en vecka, dubbelt så lång semester kanske, ja, om man ska åka
blir klimat och vilket blir en klimatpåverkan bara i sig. På det sättet.
Att man är iväg längre.
Ja, det anser jag, för man äter sämre och man gör sämre val och man, ja, man lever på ett mindre resurssnålt sätt när man är ute och reser, tveklöst. Så det blir ju en kostnad där, men det är liksom bortanför poängen. Hela grejen är det dåliga samvetet som ska liksom pådyvlas och inympas. Och om man då som jag då, som är då i deras, med deras mått mätt, en aningslös influencer, jag är ju neither liksom av det. Om inte jag har då ett dåligt samvete och gör på något sätt en avbön och totalpudlar för mitt resande, så är jag ju då värd att bespotta. Och det får ju mig att reagera med att säga så här, att aningslösa influencers kan fan gå, de kan dra så jävla mycket åt helvete. Och alla de som låter sig luras av dem. Därför att det är en absurd trend som det då startar, där vi då sätter oss på extremt höga hästar och tar oss rätten, i deras fall anonymt, att moralisera över andra människors val. Vi pratar inte om företeelser, utan vi pratar om privatpersoners val. Vi pratar om direkta liksom, angrepp på person här. Så att, och jag pudlar inte, jag ber inte om ursäkt. Jag vet inte när jag åkte på semester senast. Jag reser i mitt jobb och jag reser för att besöka familj. Och jag reser därför att det är den enda rimliga vägen att ta sig från en del av världen till en annan. Jag reser för att bedriva mitt yrke. Jag har res för att bedriva mitt yrke. Jag bränner inte bildäck bakom huset. Jag torterar inte hundvalpar.
Det vet jag inte om det. Miljöovänligt faktiskt.
Nej. Men liksom det här, det som dåliga människor gör, att vara en dålig människa. Så att det blir en sån jävla, den här skamifieringen då som de ägnar sig åt liksom, är djupt, djupt obehaglig, nästan på nivån av, och speciellt det här då som du pratade om, när man har kontaktat liksom arbetsgivare. Och det, ja, men fega, det fega jävla offentliga Sverige, det fega Sverige, där man då ska liksom så här, oj, det är någon som tycker det här på sociala medier, det är bäst att vi reagerar, eller bäst att, istället för att bara säga, ja men vilka är ni? Ni vet inte ens själva vilka ni är. Ni vill inte säga vilka ni är. Ni är ett anonymt hatkonto helt enkelt. Okej, vi tar inte er riktigt på allvar faktiskt. Så att, och inte, jag gör inte det heller helt enkelt. Så att, det är mitt enkla svar till alla de som i något sammanhang har skrivit till mig. Och jag kan ju bara tänka mig hur jävla mycket hat folk som reser mycket har fått liksom. Alltså är det som har stora konton rättare sagt. Men jag kan ju bara säga att ja, jag kommer resa snart igen, och sen kommer jag resa efter det, och sen kommer jag resa efter det, och sen kommer jag resa efter det, och sen kommer jag resa efter det. Så keep flaming away liksom, säger jag bara. Om man tycker att det är så man vill driva agendapolitik.
All right.
Ord och inga jävla visor, säger jag.
Det tycker du om dem? Mm.
Ja, vad de tycker om mig, det är ju redan uppenbart och tydligt. Och så. Ja, fine. Ja, precis.
Mm.
Men jag behöver inte ha någon, jag behöver inte stå i anonymiteten och skicka ut kritik på något sätt. Jag kan säga det öppet. Ska aldrig falla mig in och göra någonting så dumt. Skapa ett anonymt konto. Fy fan vad pinsamt. Det är så jävla dåligt. Riktigt, riktigt dåligt. Riktigt lågt.
Mm.
Ja. Så där har vi om det. Jag tycker att dåligt samvete är väldigt bra när det är rimligt och i rätt proportion och i rätt sammanhang. Men det här pådyvlade, falska dåliga samvetet, det blir ju liksom, det blir ju som att äta en jätte hink med godis. Man smakar inte att det söta smakar äckligt till sist liksom. Det finns ju som inga, finns ju som ingen äkta smak kvar, ingen äkta känsla kvar, ingen äkta upplevelse kvar. Så att om vi ska ha dåligt samvete för allt vi gör, för allt vi är, då finns det inget dåligt samvete kvar för det som är viktigt att ha dåligt samvete över. Och att resa för att besöka min bror exempelvis, det är inte ett skäl för mig att ha dåligt samvete.
Alla får dåligt samvete för sitt.
Folk får jävla dåligt mycket dåligt samvete de vill, men försök inte pådyvla mig dåligt samvete. För precis.
För det går inte.
Nej, det finns ingen taker här för det kan jag säga.
Nej. Härligt. Vad har vi pratat färdigt nu om klimatångest, pappaångest, relationsångest?
Det kan vi ju säga. Det, vi kan säga att det är ju en komplex fråga. Jag bestrider inte själva som problematiken och problembilden, men den är ju mycket mer komplex än det. Och att skapa anonyma hatkonton kommer inte leda till någonting i alla fall. Det är ju bara pinsamt. Det är ju bara så riktigt jävla lågt. Och det värsta är ju att det lurar med sig en massa lättpåverkade, alarmistiska klimatångestmänniskor som inte kan tänka själva. Det är ju det som är problemet. Människor är så fruktansvärt lättledda. Det är ju riktigt oroande. Det är den här lyxfällanivån på de människorna.
Mm.
Så är det.
Men klimatet kommer vi kanske behöva ta tag i ändå så småningom. På ett eller annat sätt.
Ja, klimatet kommer väl att... Ja, absolut. På ett eller annat sätt så kommer det väl att behöva tas tag i.
Mm. Det kanske eller regleras. Det kanske kommer elflyg snart.
Mm, vem vet.
Mm.
Den vi får se helt enkelt då.
Eller hur?
Mm.
Men du?
Vi säger god helg så länge då.
Det gör vi. Tack för den här veckan.
Hej.
Hej.